Spelsnack avsnitt 545 och idag är jag Jimmy och med mig har jag Amanda.
Nej men god dagens.
Och Oliver.
Hallå, hallå, hallå.
Gud, det kändes som att jag typ hoppade över de sista bokstäverna i varje ord jag sa i början. Spelsnack. Jag typ snubblade på mina egna ord helt enkelt.
Spelsnack.
Det är inte lika illa som fallbajs.
Nej, faktiskt inte. Det var en väldigt rolig felsägning faktiskt.
En höjdpunkt i den här podcastens historia.
Ja. För mycket Fall Guys blev Fall Guys. Ja, vi kommer inte prata om Gamescom den här veckan för det rullar typ as we speak nästan. Så det
får jag har fan helt glömt Gamescom. Vilka tider ska man ha koll på?
Det är typ imorgon är det opening night live, alltså tisdag den 20. Men jag vet inte exakt vilken tid det är. Sen vet jag, Microsoft streamar väl i 3 dagar, så det är väl tisdag, onsdag, torsdag kanske. Eller onsdag, torsdag, fredag. Jag vet inte. Jag är inte helt säker på det. Men det kommer vara en del nya utannonseringar, hoppas jag. Någonstans inom mig hade jag ju hoppats på att Hollow Knight Silksong hade fått ett datum som säger 2024, vilket förmodligen inte kommer hända.
Men, nej, det ser mörkt ut va?
Det ser väldigt mörkt ut. Och
det låter osannolikt.
Ja, ditt lilla svin som fick Adam och counterpickade dessutom.
Ja, varsågod.
Men det är mörkt. För jag tänkte också, jag kommer ihåg, jag undrar om det var... Jag var så här, om det inte visas på Nintendos direkt, då droppar jag det nog. Och så hade Adam hunnit counterpicka det. Så det var lite surt. Och det är precis innan egentligen höstens spelreleaser börjar strömma in ordentligt. Jag tror första stora spelet i alla fall som vi är intresserade av här, det är typ Star Wars Outlaws.
Ja.
Var det 28 augusti?
30.
Är det så sent?
Mm.
Jag blandade ihop det med en födelsedag kanske.
Det är precis i slutet där. Och sen så rullar det på ordentligt med Astrobot och ett spel som jag inte visste att jag var peppad på, Space Marine 2, alltså Warhammer.
Mm.
Som du och Adam skulle spela, Oliver.
Mm.
Så ni bara, men vill du vara med? Och jag så här, jag kommer ihåg att ettan när det kom på 360 tyckte att det såg rätt så coolt ut, men det blev aldrig att jag köpte det. Och så skickade du någon video till mig. Och jag var bara så här, det är så jäkla sällan man kan spela ett storydrivet actionspel i co-op.
Ja.
Att typ det sålde mig direkt.
Och liksom ett fett, bara slaskigt, typ Gears-doftande... motorsågar och skjutvapen och ja, det ser jävligt coolt ut.
Men ibland är det bara härligt att mörsa fiender tillsammans. Du och jag, Jimmy, plockade ju upp Diablo 4 efter typ ett år mer eller mindre på akt 5. Mm. Så spelade vi klart det och sen så gick vi direkt över på att spela klart vår genomspelning av Diablo 3, som är mycket lättare. Och fienderna liksom bara flyger åt alla håll och kanter och exploderar bara för att vi är liksom så otroligt mycket starkare än fienderna.
Ja, det är en väldigt kontrast mellan 4 och 3. För 4 är verkligen så att okej, det tar tid att ta ut vissa fiender och liksom...
Det är inte så bra balans tycker jag.
Ja, men jag...
Man får aldrig känna sig övermäktig någon gång.
Nej, och det skulle inte jag säga nödvändigtvis till en nackdel. För att, sen spelar vi 3 och det är bara så att alltså, jag behöver inte ens tänka. Jag går in, jag dödar en fiend, jag kör necromancer i 3 då. Jag går in, dödar en fiende, det blir ett lik. Jag kan spränga lik. Spränger det liket, den tar med sig typ 5 fiender. Då har jag 5 lik jag kan spränga. Och så blir det bara en kedjereaktion. Så jag går in i ett rum och pff, allt dör. Visst, det är jättekul, men det är inte så engagerande. Medan i Diablo 4...
Det låter inte så kul, ärligt talat.
Nej, alltså, och sen så, visst, vi kan ju köra på svårare svårighetsgrader och sådär. Liksom, men
jag
det
tror
är liksom...
att vi kan ändra det under vår genomspelning.
Nej, för att jag började på fel server när vi startade Diablo 3, tror jag. Jag körde inte typ Eternal Realm, eller vad kan jag börja på typ en säsongsrealm eller någonting sånt. Det kan vara att vi kan göra det nu då, för den säsongen lär ju förmodligen vara över, men vi kunde inte göra det då. Och 4 har andra problem, men jag skulle säga att där behöver man tänka lite mer.
Jag tycker att 3 är väldigt roligt, men samtidigt så blir det ju kanske lite för lätt. Vi borde ha spelat på en högre svårighetsgrad, men det som känns härligt i alla fall i 3, det är ju att när vi går in och mörsa fiender, då känns det ju liksom som att det händer mycket på en och samma gång och det känns väldigt tillfredsställande. Medan i 4 så känns det mest som att jag springer runt och är jagad och så väntar jag på att du ska skicka lite magi på folk och så ställer jag mig liksom 30 meter bort och skickar pilar.
Mm.
Och sen så kommer jag in med lilla babyknife då.
Vad skulle du säga, Oliver?
Nej, jag skulle säga att det som du beskrev låter ungefär som att spela Halo där eliterna dör på ett skott liksom. Och jag går in och håller avtrycken.
Jo, precis. Men det kan ju finnas en tjusning i det också. Det finns ju massa så här twin stick shooters som är skitkul. Där liksom man mörsar fienden ganska lätt. Men där kommer fienderna i så många drever så att det är mer det som är liksom svåra. Att liksom bara kunna hålla av fienderna. Men sen så en del av tjusningen i Diablo det är just det att bygga din karaktär, göra den starkare, köra på svårare svårighetsgrader. Och bara kunna se det kaoset. Och det är liksom det är väl lite det som vi inte riktigt har uppnått i fyran än. Men jag är inte riktigt förtjust i den klassen jag spelar i fyran. Jag kör ju magiker i fyran. Och jag tror att det är lite problem. För att ofta är det så här att jag har svårt att hålla, liksom det är så att men nu är manan slut. Och då måste man stå och göra någon tråkig attack innan man kan använda andra attacker. Medan min karaktär i Diablo 3, det är typ så här, alltså jag har någon så här sjuk grej att typ, ju fler jag dödar, ju mer essence får jag tillbaka då, som är mana i det spelet. Vilket gör att när jag går in och spränger fiender så får jag tillbaka essence, vilket gör att jag aldrig slut på det. Så jag kan bara mörsa. Och sen har jag också en skill som gör att jag kan liksom få typ spöken som hjälp som man drar upp som necromancer liksom. Och när jag kan spränga fiender så kan jag också dra upp hur många sådana som helst. Liksom för att min mana tar aldrig slut eller essens. Det är en stark karaktär jag har då. Men det är inte, det var ju därför jag inte kom in i Diablo 3 för första början. Alltså för flera år sedan när vi testade det var det att jag har inte speciellt roligt för att allt bara dör. Liksom det jag behöver inte ens tänka.
Jag vill inte minnas att jag hade så lätt första gången. Då spelade jag förvisso en annan klass.
Mm. Ja, men det kan
mer jag... i likhet med Rogue som jag spelar i fyran. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Är det Demon Hunter?
Det är mycket möjligt. Men sen så det finns, ju
trollkar.
Det finns ju en tjusning i att kunna bygga en stark karaktär som gör också att man smälter allt man ser. Liksom.
Mm.
Alltså typ ta bara...
Med min laserstråle i det här fallet.
Ja, men ta typ bara Vampire Survivors till exempel. När du har liksom lyckats uppgradera din karaktär och du liksom bara kommer hur mycket fiender som helst. Och så har du dina jäkla superknivar som bara så här, du bara snurrar runt på stickan så bara allt bara dör.
Man gillar ju sin goda kniv.
Så det är ganska häftigt. Men jag ska ändå säga att Vampire Survivors... I mitt tycke då är ju mer liksom engagerande trots att det skjuter automatiskt än vad Diablo 3 var hittills.
Jo, men det är ändå kul att spela tillsammans.
Jo, men så vi har haft kul tillsammans, men det är liksom det är någonting jag inte riktigt klickar helt och hållet med den genren just på grund av det. Liksom.
Sen är jag ju så himla dålig så jag föredrar ju hellre att ett spel är lite för lätt, så som Diablo 3, än Scott Pilgrim-spelet som vi började spela tillsammans som var bara dumt för att det var svårt på ett orimligt sätt.
Ja, det kräver nog lite mer av träning i Scott Pilgrim.
Man går in i ett rum och sedan attackerar fienden en typ direkt mer eller mindre och man, hur mycket man än försöker, kan inte få in ett slag. Det första man gör.
Ja, och sen är det...
Så ligger man på marken i en evighet.
Ja, och sen är det lite det problemet också med den typen av spel som typ Street of Rage 4 och de här. Liksom det är att det är lite svårt med djupseendet att också se... Är man i linje med fienden så att man kan träffa den? För att fienderna har typ en större range hur den kan träffa den med dina attacker. Men alltså du måste vara ganska mycket liksom på samma liksom våglängd. Om man säger
men det
så.
Här känns ju som det värsta exemplet hit. Vi har ju spelat Streets of Rage, vi har spelat Battletoads och vi har spelat Turtles. Men de tidigare exemplen tycker jag ändå har varit ganska överkomliga även liksom när det har blivit lite högre utmaningsnivå.
Ja, men det här är nog det svåraste hittills.
Ja, det är svårt för att det är dumt.
Ja, men musiken är awesome, måste jag säga. Musiken är jättebra i Scott Pilgrim-spelet.
Jag har glömt av det bara för att jag är så irriterad.
vad har du hittat på det senaste veckan, Oliver? Vad har du spelat för någonting?
Ja, du. Står helt still. Jo, jag tar ju platen i min säck då.
Ja, du lyckades till slut.
Bra.
Ja. Tre genomspelningar på rad. Och en jävla... Alltså, jag tycker att den Platinum-trofén är ganska rimlig. Liksom. Alltså, men det är ett svårt spel, så att ifall man är dålig på spelet så blir det ju orimligt direkt. Mm. Men jag fick till det ganska väl. Liksom, så på sista rundan, man bara blåser igenom allting i princip. The Lady Butterfly tar man utan att bli träffad en enda gång hur lätt som helst. Och liksom, man kommer från början till Genichiro på liksom 40 minuter.
Finns det New Game Plus i Sekiro?
Ja,
Okay.
Och du måste spela New Game Plus för att få platinum. För att det finns... Mm. Det är att låsa upp... En trofé är att uppgradera alla dina prosthetic tools till max. Och det finns ett material som heter Lapis Lazuli. Och du behöver 10 stycken och du kan bara få max 6 per genomspelning.
Ja, jag fattar.
Så det är alltså liksom, men jag hade klarat spelet 2 gånger innan jag liksom faktiskt seriöst satte mig och försökte ta platinum, och det är ändå liksom en del coola grejer jag har missat med spelet. Så att det har varit kul liksom, det är ganska 4 olika slut som, jag menar, alltså sluten är, jag ska inte säga att de är så jävla olika, för att det är inte så att det är som i typ Witcher där det är liksom 3 eller 4 vad det är, så här, distinkt, helt olika liksom slut. Utan det är typ, egentligen är det 2 slut. Ett av sluten har 3 olika liksom variabler. Och sen finns det ett då ont slut där du liksom kan klara spelet tidigare i princip utan att ens behöva gå till Fountainhead Palace. Och det är att du väljer att överge Kuro, den här lille prinsen eller vad det är som du tjänar. Och så får du, jag tror det är 2 unika bossar då som du inte kan klara på något annat sätt än att få det onda slutet då, där du bara dödar allt. Så det har varit kul. Och de flesta troféerna är liksom rimliga. Förutom att få alla skills. Det är den enda trofén som jag bara, okej, jag har inte roligt längre liksom. Det har bara varit att på New Game Plus 3 då. Och bara liksom dödade allt i ett rum. Restade, dödade alla igen i samma rum. Restade, dödade alla i samma rum igen. Och restade i alltså typ 3 timmar. Och det var det mest mind-numbing jävla... Och det var liksom att... Om det inte vore för att detta var sista trofén. Liksom, om jag hade liksom massa annan skit jag behövde göra så hade jag nog gett upp för det här laget. För att liksom, jag är sån att jag tycker det är kul att plocka troféer. Men ifall det verkligen är att det här är fan så jävla tråkigt. Då känner inte jag att det är värt det. Men nu var det att liksom, det här är det enda som står mellan mig och den jävla platinen trofén. Jag har gjort exakt allt annat. Så jag känner mig tvungen. För att det är en jävla grind för att få alla skills. Alltså det ökar ju liksom för varje skillpoint hur mycket du behöver för att få nästa.
Ja, just det.
Och liksom några av de sista skillsen kostar liksom 9 skillpoints.
Och det är ju, det är något som jag tycker är tråkigt överlag liksom med achievements, här, typ att det finns liksom en achievement som är typ helt... Alltså det är så att det kräver att du behöver gå above and beyond liksom över vad spelet egentligen kräver av dig. Inte liksom svårighetsmässigt, utan det är så här att om du har inte något spel kvar. Nu har du gjort liksom allting. Visst, du kan ju fortsätta köra New Game Plus och New Game Plus och New Game Plus, men så har du en trofé som tar så himla lång tid. Det är liksom inte riktigt, det är inte kul.
Nej, men alltså som sagt, alltså trofé som tar lång tid är okej. Men resan till den trofén ska ändå liksom vara stimulerande på något sätt. Liksom. Även om det inte är världens roligaste, så håll mig stimulerad. Och det här var verkligen bara, alltså, jag kände min hjärna ruttna bort liksom, för varje gång jag tryckte på rest.
Ja, men man har ju gjort, alltså jag har haft 4 stycken sådana här grejer som man liksom bara säger att okej, men nu gör jag bara det här för att jag behöver grind eller någonting sånt. Och en av de värsta, det är ju absolut Gears War 2. Series 2.0, när man måste ta 150 000 fiender.
Jag kommer aldrig ens försöka. Jag vet att du försökte seriöst få Seriously 3.0 på Gears of War 3. Som är den mest liksom orimliga trofén achievementen jag någonsin sett. Jag kommer inte ens försöka. Jag kommer inte ens acceptera mentalt att detta är någonting jag ska jobba mot.
För jag tror jag och Robin körde typ, vi stod väl typ 2 timmar och tryckte på en knapp i början av spelet för att det behövdes för att få Onyx på någon. Liksom, det är så här helt orimliga medaljer. Ja, men det är så att varför... Alltså om jag inte kan få liksom de här medaljerna seriöst liksom inom en rimlig tidsram än att bara spela spelet, då är det liksom bullshit.
Det är, så, det är som därför jag aldrig försökt liksom ta alla achievements till typ GTA eller Red Dead 2, för att det är liksom vissa av de grejerna är bara helt... Va, jag kommer inte orka spela varenda uppdrag och liksom få guld på alla.
Nej, men där är det, nej, det är ju jobbigt, men då är det i alla fall, då spelar du i alla fall spelet. Det är annat så här att ah, men du ska skjuta av 1 miljon hattar från folk. Liksom, och det är så att det är så okej om jag kan skjuta bort 100 hattar. Det är liksom mer med 1 miljon, det är hur mycket som helst. Men den seriously, den var ju...
Ammo, för fan.
Ja, men den med 150 000 fiender skulle, och det kunde göras både liksom multiplayer kampanj. Jag tror att i Gears War 1 var ju deras seriously achievement där, var att du skulle dra 10 000 folk online. Och det här då är ett spel som inte hade liksom en vanlig team deathmatch, utan det är liksom rundbaserat och du har ett liv. Och så 10 000, alltså 10 000 kills är rätt mycket när du har 5 stycken att döda i en runda.
Men det är nätkoden också.
Ja.
Och hela, alltså det är ett väldigt högt skill ceiling liksom, att du ska vara bra nog att orka få de 10 000 killsen.
Ja, verkligen.
Då är, men... skulle jag säga att tvåan har den rimligaste seriously. För att även om det är okej, vad är det, 100 000 kills?
100, är inte 150, nej, det kanske är 100 000. Ja,
ja, jag vet inte. 100 000, 150 000. Då är det liksom, okej, du kan i alla fall liksom spela kampanjen om. Även hård funkar det. Så det är liksom över alla lägen. Så att du är liksom inte låst i att ifall du är någon som bara, ah, men jag är inte bra på det hela multiplayer-läget liksom. Då är du inte låst till det.
Nej, men det tog mig typ 7 timmar tror jag att grinda upp till 100 000 kills genom att då köra boosting-metoden. Genom att köra typ en av spelets sista akter om och om igen när man liksom rider på en broomack och bara mejar ner hur mycket som helst.
Ja, just det.
Och det värsta var ju det att det fanns en bugg i Gears War 2 som inte hände jättemånga, men det var låst till din gamertag. Så att spelet kunde bli ospelbart med din profil, vilket hände mig. Så att så fort man startar spelet så kommer du liksom inte bort från menyn. Och jag kommer ihåg att det var en tråd på Epic Forums då, där det var typ uppe i 70 000 som hade den buggen. Och Epic bara säger att det är för få folk som har det här problemet, vi tänker inte göra något åt det. Och det är så att fine liksom, om det hade varit så att okej, men du kanske inte kan få den här achievement eller vad som helst, men du kunde inte ens du kunde inte starta spelet. Så lösningen var att det var en i community som hittade lösningen att du måste typ kopiera en annans profils stats över till din profil, och då bryts buggen. Genom att typ så här, så det jag gjorde var att jag startade spelet med Robins profil. Och när den är i första laddningsskärmen, då signar du ut Robin och så signar jag in mig själv. Och då får jag hans stats. Och så löste man det.
Ah, okej.
Okay. Så att, och det var mitt under jag höll på med den här series achievementen. Så att jag gick ju back med typ 40 000.
Fick du den?
När jag fick hans stats. Och sen, ja, och sen så gjorde jag det. Så att jag har egentligen typ tagit 140 000 grubs istället för det. Men ja. Så det var lite jobbigt, men det löste sig aldrig. Liksom att den buggen finns kvar.
Jag är nyfiken på, alltså, alla som lyssnar här nu, vilken är den orimligaste achievementen eller trofén ni någonsin tagit? Det vill jag veta. Liksom, vad är det mest idiot sega, liksom bara mind-numbingly?
Undrar om det för mig är den, liksom.
Jag kan tänka mig det ifall du satt med hela Broomack-delen om.
Ja, men då typ man satt och lyssnade på jag tror jag lyssnade på spelradion då. Och så körde jag om igen. Sen finns det ju vissa gånger när man har försökt ta achievement som inte funkar. Så jag kommer ihåg att det fanns en achievement i Reach när man ska hoppa ner och kniva en elit från så hög höjd som att om du missar så dör du.
Ja.
Och jag tror jag lyckades typ 6-7 gånger innan den faktiskt poppade. Vilket var
Ja, men det tar ju liksom inte hundratals timmar i alla fall.
Nej, det gör det inte, men det är fortfarande så här att...
Även om det är typ den timmen som det tar faktiskt känns som 100 timmar.
Och typ en av de svåraste achievements, det var ju den Mile High Club i Call of Duty 4.
Ja.
Den tog tid.
Och det roliga är att när man väl lyckats så har det inte tagit mer än typ 30 sekunder eller någonting.
Nej, jag vet. Det är liksom, den banan är ju inte lång. Men just det här att man måste, så här, du lär dig exakt var alla, för du måste klara det på en viss tid, eller man har så lite tid på veteran.
Ja.
Så att du måste lära dig exakt var alla fiender är, du måste bara hoppas att de beter sig på ett sånt sätt också att det liksom, alla planeter står i linje så att säga. Och sen när du kommer till slutet, när du liksom är så nervös och hjärtat bara dunk, 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 då måste du också skjuta gisslantagaren men inte gisslan.
Ja, och jag råkade skjuta gisslan första gången.
Ja, samma här. Dörren. Samma här.
För att gisslantagaren, han liksom typ, han ställer sig i position och så rycker han lite liksom, ja, nej.
Se mig fortfarande, om man typ startar, knivar han så kommer ut i toaletten, knivar nästa person tror jag, och sen måste du skjuta igenom stolsryggarna på flera ställen för att typ ta alla, och så ska du kasta en flash vid rätt tidpunkt. Ja, det är liksom, ja, det är helt, det är sjukt.
Jag tror det mest orimliga för mig måste ha varit Fall Guys ändå. Just på grund av att
jag tänker
när du och Stefan tog platinum i Fall Guys och tog den här att man skulle vinna 5 episoder på rad, så var det inte lika många som spelade, och det var också liksom betydligt lättare
för
att ta
den. Ja, för det var nyare, så det fanns inte lika mycket bra människor.
Exakt. Folk hade liksom inte riktigt kommit upp i den nivån än heller. Sen betyder så säger jag inte att ni inte hade klarat det. Alltså, ni hade förmodligen klarat det ändå, men jag är mycket sämre än vad
ni är. Alltså, jag har inte vunnit 5 episoder efter det. Det är enda gången jag har vunnit 5 i rad.
Och jag har definitivt inte gjort det.
Betyder det att man ska vinna 5 matcher på rad?
Ja.
Nej.
Jo, inte 5 runder utan 5 hela games på rad.
Nej, men precis. Alltså, yes. Jag menar, du ska vara the number one 5 gånger i rad.
Yes.
Ja, och det är ju jättesvårt.
Ja, men jag lyckades. Och det var inte som att jag var ute efter den heller, men jag kommer ihåg att jag skrev med Stefan, för det var så här typ att jag bara, åh jävlar, jag har vunnit 2 i rad. Och när man vinner 2 i rad, då var man så här, okej, men nu kan jag få göra liksom ett försök. Mm. Och så vinner man 3:e. Och så gick vi och tvättade och fixade annat. Jag bara så här, shit, vinner 4:e. Och då är man ju verkligen så här, my god.
Ja, då är man
alltså
nervös.
Det kan lyckas liksom. Så att det var nervöst, men det gjorde jag.
Ja, och jag gjorde ju det mycket senare. Och det var ju då vi liksom lockade in Filip också. Som körde tillsammans med oss. Och vi försökte köra 4 pers som dels liksom bytte server. Så att vi var på Australiens spelserver istället.
Så man tar någon server där vi liksom har... Där förmodligen färre spelar just vid den tidpunkten vi spelar, och att vi har högre ping till serverna, vilket gör att den försöker matchmaka oss med så bra liksom förutsättningar som möjligt, och det gör att eftersom vi alla sitter i Sverige med den höga pingen så försöker spelet att sätta ihop oss istället.
Precis, så jag satt och räknade ner, och varje gång som jag sa nu så klickade vi alla på start. Ofta så kom vi in åtminstone 3 personer i samma. Och då sprang ju ni andra runt och äckla er mot de andra deltagarna. Och dessutom så var det en sån här specialvariant där man bara körde finalbanor hela tiden. Så man började typ bara 6 personer.
Ja, så att det var liksom, det var bra förutsättningar.
Väldigt bra förutsättningar. Men det tog ju ändå sin lilla tid att klara det där. Och jag kommer ihåg att det värsta var nog vinst nummer 4. För att då hade jag ju liksom ingen av er med in. Och dessutom så var det den här labyrintfinalbanan som verkligen var horribel. Och vi båda typ missade kronan, har jag för mig. Och jag lyckades ta den sen ändå och typ skrek rakt ut.
Just det.
Sen var den 5:e vinsten nog lite enklare.
Ja, men det kommer jag ihåg. Det var också
4:e var fruktansvärt verkligen.
Men man har gjort många sådana typ boosting-sessioner också i multiplayer, för att vissa multiplayer-achievement och sånt har jag alltid varit liksom så här ett jäv att få, för att det är liksom så här, det är inte det roligaste att behöva spela liksom på ett visst sätt i multiplayer för att få en achievement. Och jag kommer ihåg, och det här är också Gears of War-relaterat, för att de la ju till levels i multiplayer i en uppdatering till Gears of War 2. Där du så komma till level 100. Och det var liksom, det krävde så mycket XP att komma till level 100, så att när du var på typ level 79, då hade du kommit hälften.
Halvvägs, ja.
Och då var det så att, och den har, för jag har maxat Gears of War 2 då, och då var det ju så att när det var dubbel XP-event, då ville ju folk boosta.
Ja.
Så det kom jag och Robin igen, vi typ sökte matcher, och så fort man hamnade in i en match så equippade man smoke grenades. Och så stod man och snurrade på dem för att visa att jag vill boosta. Och så körde man King of the Hill, och så fick man bara, så mötte man liksom motståndarlaget, alla står och snurrar på sina liksom snurror. Och så går man in, tar ringen och går ut.
Man hoppas att de är med på det.
Ja, precis. Och många är ju det. Så att vi satt ju och boostade liksom i typ 6-7 timmar i sträck. Men det var så att då gick man in i ringen, så att man tog över den, och så backar man, och så går de andra in och bryter den, tar över ringen, och så kör man så liksom tills timern går ut. Och ja, så kunde man få upp en massa levels. Och det är också egentligen skittråkigt, men det är sånt man hade tid med på den tiden.
Det är wholesome liksom att ett community liksom bara väljer ihop. Och,
ja, och just det här att hur kommunicerar du med folk utan att kunna prata? Alltså vi kommunicerar enbart genom spelets regler. För det tyckte jag var jättespännande när jag började spela online och så på mitt mobila bredband som var kast.
Med din T-sil.
Ja, precis. Och jag tyckte det var jättejobbigt att prata i mikrofon. Alltså även med folk jag kände. Så att jag kommer ihåg när typ du bjöd in mig till party i början, Oliver. Jag var så här, nu ska man sitta och prata liksom. men så då var det så att då körde jag Left 4 Dead mycket själv och med randoms online. Och jag hade ju aldrig liksom mikrofon i. Och jag tror vi klarade nästan en hel kampanj på svåraste genom att bara liksom använda liksom i spelets kommunikationsmedel. Och då fanns det inget pingsystem och sådana där grejer, utan det var liksom så att hur visar jag nu att vi borde gå hit och hur visar jag nu att vi ska ha den här strategin? Ja. Så det var kul.
Jag kan tänka mig bara så här ovärldsvana och lite blyga Jimmy Seppele får en inbjudan till röstparty från snubbe som heter Obscen på Xbox
fast
Live.
Du hette inte Obscen då i alla fall.
Ja, just det.
Du hette Illusionist 2409.
Illusionist, ja precis. Mm. Och så kommer jag och så du bara, jag vet inte, men du hoppar in och så jag bara, hallå Seppala.
jag vet inte varför jag tyckte det var så konstigt att typ sitta och prata i mikrofonen. För jag kommer ihåg att typ, om jag sitter i party med någon så bara typ stängde jag dörren om mig så att ingen skulle lyssna och grejer liksom. Så nu bara man bara sätter på mikrofonen och bara, hallå.
Ja, det är så vanligt. Så
det
var, ja.
Nej, men det kändes jättekonstigt att prata via mikrofon när man spelar.
Mm, ja. Alltså, konstigt. Jag tyckte det var coolt. Liksom, det var bara, där är groundbreaking. Att jag kan sitta med ett headset och spela online, liksom spela multiplayer med någon som inte ens sitter bredvid mig. Liksom. Det var ascoolt. Men på tal om Mile High Club och Call of Duty, jag kom på att jag faktiskt spelar nya Modern Warfare 3.
Kampanjen?
I veckan. Ja. Var det typ 200 giggen och sån här löjligt? Det finns Jesus. Ingen ursäkt till att de här spelen är så jävla stora. Men alltså, jag tyckte ändå att 2019s Modern Warfare och uppföljaren var, ja, men de dög liksom som så här 4 timmar liksom så här bara dum action underhållning. Och jag var liksom att, ja, men jag har hört att 3:an inte ska vara så bra. För att de liksom fick rusha ut det i princip. Men jag vill ändå se liksom hur det slutar, för att de introducerar Makarov i en liksom så här after credit scen i 2:an. Och alla de här liksom bekanta spelarna är på brädet liksom. Vi har Shepard och vi har Price och Soap och Gas och de här liksom. Så jag bara, men jag vill ändå se liksom hur det fortsätter för dem. Jag klarade mig 20 minuter innan jag avinstallerade spelet.
För att, what? Ja, var det så alltså, dåligt?
Alltså, du var... Du hade fan spytt på det. För att du tyckte inte ens liksom, de föregående spelen var särskilt roliga. Liksom,
jag tycker första Modern Warfare var okej. Jag tycker att andra Modern Warfare tyckte jag inte om.
Nej. Jag tyckte att båda var rätt bra. Eller ja, rätt bra. Rätt okej. Det är väldigt... ojämna spel tycker jag, men värt min tid liksom. Kanske inte värt de 900 spänn jag började betala liksom, men ja. Men jag har alltid gillat Call of Duty för det är en berg-dalbana i princip. De sätter dig i en väldigt specifik cool liksom så här typ actionfilmsituation och visserligen så har du väldigt lite påverkan på liksom hur de situationerna utspelar sig, men det är lite tjusningen också. Det är väldigt väl regisserat och presenterat i liksom det är bara en serie av action set pieces i princip. Och det gör den serien väldigt bra när den är som bäst. Och här har de bara liksom slängt det och helt åt helvete och det är i princip bara liksom, de snackar om vad är det, free play eller free roam mission eller vad fan de kallar det, där det bara är liksom att här är en bana, du har tre objectives och det är liksom att du ska trycka på typ tre knappar på olika delar av kartan.
Och det är som typ co-op-uppdragen i Battlefield.
Ja, ja.
Det är exakt fan. Det.
Och jag sympatiserar med dem för att de ska egentligen ha, vad är det, tre år på sig att göra sina spel för att de har ju liksom, eller två blir det ju då. Så Infinity Ward gör ett spel, sen ska Treyarch göra ett spel, sen ska Sledgehammer göra ett spel. Och då liksom du är den tiden. Men Sledgehammers spel blir ju nedlagt, hör för mig.
Mm.
Om det var Sledgehammer. Nu försvann ni, eller?
Nej, jag kom tillbaka nu. Det var...
Har ni hört vad jag sagt? Eller
yes,
var det bara...
yes.
Ah, okay. Kameran yes,
vi hörde, det var webbkameran som frös.
Jag tror det var Sledgehammer spel som blev nedlagt. Så helt plötsligt så har vi liksom hälften av tiden som var tänkt att göra Modern Warfare 3. Hur fan ska vi göra detta? Och en liksom en vanligt funtad utgivare hade sagt att ja, men då är det ett år då vi inte har ett Call of Duty liksom. Alltså huvudsaken är att det blir bra. För att särskilt då liksom med den här liksom nylanserade Modern Warfare-serien så har det liksom varit ändå hyfsat liksom väl mottagen av communityt. Mm. Liksom, att det har liksom gett lite nytt liv till serien efter att ha liksom varit lite spretig. Vi har haft sci-fi, vi har haft World War II och vi har haft liksom all möjlig skit. Men nej, så att de var tvungna att få ut det här spelet så snabbt som möjligt och jag antar att det är liksom, där är liksom det sättet de har sagt, okej, det här är sättet på vilket vi kan få ut det här spelet på hälften av tiden. Inga liksom avancerade set pieces eller coola liksom actionsekvenser. Det är bara liksom, okej, okay, här är en bana. Du droppar in med fallskärm. Och så... Det känns som att spela Warzone. Du hittar liksom, okej, här är typ ett super-elitvapen med ljuddämpare och heat vision scope och grejer liksom. Och det är som, vilken tur, jag hittar liksom ett coolt vapen och så liksom plockar upp olika verktyg och grejer på banan. Och så går du till ett hus och så trycker du på den här knappen och så går du till nästa objektiv och sen är du färdig liksom. Och det är bara så jävla tråkigt. Så jag tror jag ska nog bara liksom kolla på mellansekvenserna på YouTube eller någonting för att
Ja, men alltså det låter ju verkligen precis som det man inte vill ha när man spelar kampanjen i Call of Duty.
Ja, men det är alltså ja, men verkligen för att jag tycker att de delar i de föregående spelen som jag inte varit lika förtjust i är de här liksom lite öppnare uppdragen. Där man liksom bara spendera tid med att springa från punkt till punkt. Liksom, jag vill ha min liksom väldigt regisserade, styrda liksom rollercoaster ride.
Mm.
Så liksom, när jag tänker på många liksom, de coolaste Call of Duty-uppdragen i seriens historia så är det liksom de här där man gör en väldigt specifik sak och liksom du är along for the ride och liksom du följer efter din squad leader eller vad det är.
Mm.
Och, ja.
Det är synd liksom att de inte då fick göra Modern Warfare 3 som de hade tänkt från början. För att det var ju problem kring original Modern Warfare 3 också. För då var det ju både Vincent Pella
och... Ettan och tvåan var liksom bra spel och sen så kom trean och bara...
Ja, men det var ju också för att det var ju problem i studion. Det var ju inte samma Infinity Ward som...
Nej.
Som släppte trean som gjorde ettan och tvåan. För att de blev i princip... Alltså var det Vincent Pella och...
Jason West, va?
Ja, blev i princip... Alltså utkörda från studion.
Och jag vet inte om de blev utkörda eller om de bara faktiskt liksom och slutade.
Nej, alltså de blev inte de typ så här. De fick väl typ kicken. Det var jättedramatiskt.
Ja, jag vet att det var... Ja, det är möjligt.
Och det är synd i alla fall att de inte... Men ja. Men i en annan verklighet så hade Modern Warfare-serien också varit en helt annan serie utanför Call of Duty. För att Modern Warfare 2 hette inte Call of Duty från början. Det presenterades som Modern Warfare 2 och de skulle droppa Call of Duty från det.
Mm.
Men så kan det vara. Nej, men det är tråkigt. Okej, jag som också hade tänkt att typ dra ner Modern Warfare 3 någon dag och bara säga, det är på Game Pass, jag kan väl lika bra testa, men det du säger nu känns...
Som sagt, jag har inte köpt det nu i alla fall. Liksom, jag har inte lagt om 900 spänn, men så att liksom det är War of the Dogs bollocks.
Jag väntar ju på att de ska släppa, eller om och när de släpper de gamla Call of Duty-spelen på Game Pass, för att jag har inte spelat Black Ops-spelen. Jag har bara spelat 4 hela... som har multiplayer.
Ja. Call of Duty. Black Ops 4.
Precis. Jag har bara spelat Black Ops 4, så jag har inte spelat 1, 2 och 3 till exempel.
Spelar du Infinite Warfare?
Yes, det gjorde jag.
Jag vet inte vad skulle komma med det.
Advanced Warfare.
Advanced Warfare, Infinite
med
Warfare.
Med Kevin Spacey.
Just det.
Som skurk. Som jag inte var jätteförtjust i heller.
Nej. Nej, jag vet inte. Nya Black Ops ska väl komma på Game Pass dag 1, har för mig. Har de inte begreppat det?
Jo, det har jag för mig det ska vara.
Så det ska jag spela. Och Black Ops har varit... Jag skulle vilja säga den mest ska man säga, stabila. Fast nej. Nej, jag vet inte. Black Ops 3-kampanjen, jag hatade verkligen den kampanjen. 1:an och 2:an var bra. Cold War var helt okej.
Vi kan väl säga att det är fortfarande ett problem att spelen kommer varje år. Liksom. Att det, och typ att, ja. Även om de hade typ 2-3 år ett tag utvecklingstid, så är det ändå liksom att det blir väl lite så här att man måste, det blir lite som sportspelen. Vi måste ha ett nytt sportspel nästa år. Det är bara liksom hoppa på. Och det blir lite så att...
Du får bära eller brista.
Ja, men det blir också att det kanske inte är liksom... Det är svårt när man måste. För det var ganska kul, jag såg en och jag vet inte hur sant det är, men jag såg en tweet för någon vecka sedan där det var typ så här, en Pixar-chef hade frågat Miyazaki från
Ghibli.
Studio Ghibli. Så bara, hur bollar du liksom med att liksom göra filmer där du får säga, alltså där du tänker liksom vad själv du vill göra i filmen och liksom hur målgruppen ska, eller liksom publiken ska ta emot, och han bara, jag bryr mig inte om publiken.
Nej.
Och liksom det är så här för det blir ju också den här att om du har något att säga så ska inte publiken spela någon roll. Liksom att det här är det jag gör och det här är det jag vill förmedla. Och det är liksom man pratar om då konst i den verken, att det är det handlar om. Liksom säg vad du vill säga. Och där alltid det finns en slitning mellan liksom då konst och kapitalism är att du också ska tjäna pengar på det. Mm. Och det nödvändigtvis går inte hand i hand med vad du vill förmedla. Så att, men det var så intressant. Det var så här, jag bryr mig inte om vad publiken tycker.
Jag har alltid tyckt att det här med typ test audiences och grejer är konstigt. Det finns, alltså någon som jobbar i den industrin hade säkert kunnat ge mig en lång lista på bra anledningar till varför man har test audiences. Men det är liksom att ta feedback på liksom din kreativa vision på något sätt. Det är inte riktigt som att ha liksom en beta för ett spel där man testar för buggar och grejer. Men liksom att ha en publik som ser en film innan den är liksom riktigt färdig och bara, men jag gillar inte den här karaktären, det får ni göra någonting åt.
För att sälja.
Jo. Ja. Jag säger att jag inte förstår. Jag förstår ju varför. För att jag är lite iffy på det. För jag tyckte det var mer intressant liksom att se typ, men det här är liksom den exakta intentionen bakom den här berättelsen. Och det finns säkert massor av exempel på filmer som har fått ändringar som jag liksom i teorin här tyckte var bättre för filmen. Baserat på feedback då från test audiences. Men
det är därför jag tror lite det här liksom att Marvel-filmerna har problem med det, för att det är liksom så att vad vill du säga med en Marvel-film och får du göra det liksom?
Ja, vadå? Ja, jo.
Du har inte sett Deadpool and Wolverine, va?
Nej.
Nej, jag ska inte spoila, men liksom...
Jag har inte haft så bråttom, för att jag har fått känslan att det bara är liksom en enda stor bara liksom självrunkeri-grej.
Nej, alltså så här, den är väldigt rolig att se på, men liksom... Men den ingår ju också i MCU nu, och det är en del liksom med det här multiverse och allting så är då.
Ja.
Och så kan man jämföra liksom hur de hanterar multiverse i Deadpool till exempel, och multiverse i senaste Spider-Man-filmen, alltså med Tom Holland.
Mm-hmm.
Och liksom så här, att jämföra de karaktärerna som dyker upp i Deadpool och de karaktärerna som dyker upp i Spider-Man och se vilken stor skillnad det är mellan dem, att liksom att här spelar det roll för filmen liksom på ett större sätt plan, och även för de karaktärerna man drar in, Medan i andra filmen då är det så här att filmer hade kunnat vara utan dem också.
Mm.
Så att, och det är väl liksom lite, det är väl liksom där också Marvel har liksom fallerat på multiverse-grejen, för att helt plötsligt handlar det mer om vilka cameos kan vi få i filmen. Precis. Snarare än att vad vill vi säga om de här karaktärerna som vi drar in.
Alltså grejen med Deadpool och Wolverine tycker jag ju är att det är liksom en berättelse som inte är så intressant att titta på. Men det gör nästan ingenting för att filmen är så himla rolig i sig, att jag tänkte inte på hur ointressant berättelsen var förrän efteråt när jag liksom började analysera och tänka efter och diskutera med Jimmy till exempel. Men den är otroligt rolig att se, och framförallt så är ju liksom huvudkaraktärerna kanon.
Ja, men så tänker man också att fan vad mycket mer de hade kunnat göra.
Absolut. Men den ger ju mig betydligt mer än många andra Marvel-filmer de senaste åren.
Ja,
trots att berättelsen liksom mer eller mindre är blaha.
Ja, och jag har ganska höga förhoppningar på de två Avengers-filmerna som kommer komma. För att det förmodligen kommer avsluta hela multiverse-tramset. Så att vi liksom, och då känns det också som att, precis som med Infinity War och Endgame, så okej, men nu är liksom stakesen höga så att vi kan göra lite, vi kan ta lite risker förhoppningsvis.
Mm.
Men ja, men det är i alla fall det är alltid det som är svårt med liksom när du ska kommersialisera konst, är det att det är liksom ska du liksom, är det här du vill säga, och hur ska du kunna liksom då sälja det på bästa sätt utan att liksom förstöra din vision. Alltså det, ta bara liksom senaste Star Wars avslutningen på den nya trilogin och bara så här att det där är en Reddit-post, the film.
Ja. Han var väldigt, väldigt reaktionärt. Och...
ja, fruktansvärt. Alltså verkligen fruktansvärt. Alltså när vi satt och såg den på bio, man var så här, jag kan inte tro. Alltså det här känns som att jag har läst det här manuset på nätet. För att det här är någon, man har sett en film där man inte gillar den, och sen har de skrivit ihop någon egen smörja, så man bara så här, alltså gud, vilken tur att det inte blev den filmen.
Ja, ja. Och så var det kändes lite så här typ feberdrömslikt nästan.
Ja. Liksom att och man bara, så här, åh nej, gör inte det här nu. De gör precis det man inte vill att de ska göra. Man bara, åh nej.
Okay.
Så att det är liksom, och så kan man ju ta då The Last Jedi som jämförelse då, en film som tar betydligt mer risker med allt som man känner till om Star Wars till exempel.
Och den har definitivt någonting att säga.
Ja, alltså, exakt.
Jag vet att det är många som liksom som har problem med vad den filmen har att säga, men den har i alla fall någonting att säga. Och nej, det är ingen perfekt film, och det är massa små grejer med den filmen som jag hade ändrat, men de stora grejerna liksom som hände i den filmen, det var såna grejer, för medan i Rise of Skywalker så var det precis som det, så bara, ska de göra det här nu? Fy fan. Det är liksom mest liksom förutsägbara jag bara kan föreställa mig. Och i Last Jedi var det liksom flera gånger som jag bara, wait, what? De gjorde, what? Vadå? Va? Vad hände just? Ja. Liksom.
Och det är ju spännande att se. Liksom att då håller man sig på tårna och bara säger, okej, jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig, än att man är så här, jag vet precis vad som kommer hända. Gud, vad kul.
Och den är ju verkligen en vattendelare på grund av det, men personligen så är det ju en av mina favoriter liksom av filmerna i det universet.
Ja, och jag var inte jätteförtjust i The Last Jedi, men det beror ju liksom inte på vad de flesta andra tycker då. Liksom, det är inte det här på att, Luke var inte OP typ. Utan det är liksom, jag tyckte att den var lite långtråkig och lite seg.
Vissa grejer liksom, vi har pratat om det här så många gånger, men jag förstår liksom den skaran av människor som har typ växt upp med Star Wars, och liksom Luke var deras första liksom stora liksom bara, du vet, ikon. Och så får man höra då liksom så här typ 2012 eller vad, liksom att Disney har köpt rättigheten och de ska göra nya filmer och originalcasten kommer tillbaka, och liksom den här typ drömmen om att få se de här karaktärerna 30 år senare och liksom bara, det här är mina barndomshjältar, och sen liksom få inte barndomshjältarna presenterade utan riktiga tredimensionella liksom trasiga människor. Jag förstår att det liksom är lite som att liksom få en deflated ballong lite. Men för mig var det jävligt fräscht. Och...
det var det som var så kul med de filmerna, var just att vi får se vad som hänt efter 30 år. Tänk vad mycket som händer på 30 år.
Mm.
Liksom, det är inte samma Luke liksom i The Force Awakens som det är i
Return of the Jedi, nej.
Return of the Jedi. Det är liksom 30, alltså, du ändras som person på 30 år flera gånger. Liksom. Mm.
Ja, nej. Så att, och därför kommer jag alltid ha en väldigt väldigt stark uppskattning för The Last Jedi. Även om jag såklart också har massa... Det finns massa grejer med den film jag hade ändrat, som sagt. Men det är liksom små grejer. De stora grejerna hade jag inte rört. Jag älskar
fortsätt.
Allting med Luke och Rey är liksom precis som jag hade velat ha det. Jag hade kunnat ändra då liksom att Luke inte dör i just den filmen, utan gör det senare, så att man får, särskilt då med facit i hand, att Carrie Fisher dog innan nästa film han spelas in. Och helt plötsligt så är både Han Solo och Luke och Leia ur liksom spelet. Så att det är väl en grej som jag hade kunnat ändra, är liksom att han inte dör i den andra filmen, utan att det då händer i nästa. Men allt annat om det älskar jag. Jag älskar att Kylo Ren har ihjäl Snoke och liksom sätter upp schackbrädet för att bara ta över helt och vara liksom var den primära skurken istället för att liksom vara okej, nästa Darth Vader, han som egentligen kommer liksom vända sig till ljuset i sista sekund, och den riktiga skurken är den här skrynkliga jäveln, du vet. Vilket det blev i slutändan ändå, ja, vilket är liksom bara det tråkigaste jävla...
Ja, men det enda som jag fattas är att typ Darth Vader kommer tillbaka som en klon.
Ja. Alltså Kylo Ren i första och andra filmen är liksom typ min absoluta favoritskurk i hela den serien. För att han är edgy och han är liksom lite barnslig men väldigt kraftfull och har liksom ett känslomässigt djup. Och sen Adam Driver är bara liksom en makalös skådis också. Men de bara slänger bort allting det i episod 9.
Ja. Verkligen. Men det är om man liksom tar det typ till... Ta God of War som exempel.
Mm.
Liksom där har du också en karaktär som är betydligt annorlunda i 2018-spelet mot vad han är när eftertexterna rullar till God of War 3.
Ja.
Och det hade inte varit kul att se liksom samma Kratos igen. Och bara säga, jaha, men vem... Odin pissar på hans gröt eller någonting sånt. Och man bara, nu here we go again, liksom.
Mm. Ska bara göra mos av allt och alla.
Ja, så det är liksom... Ja, jag vet inte. Det är spännande. Men innan vi ska gå in... Vi har faktiskt en topplista den här veckan vi ska prata om. Som vi har fått av mannen Björn. Som skrev in om förra listan. Men jag tänkte att Amanda skulle få prata lite om SteamWorld Heist 2 också, som hon har spelat.
Ja, men det kan jag absolut göra.
Ja, för då
så vidare inte vi känner att det börjar bli lite tidsbrist.
Ja, men ta en snabbis om SteamWorld Heist 2. Du har ju väntat så länge på att få spela det här.
Ja, men så jag kan ta en liten snabbis och så kan jag ta ytterligare en uppdatering nästa vecka när jag kanske är klar med det då.
Mm-hmm.
Jag har ju väntat ett tag som sagt på SteamWorld Heist 2 och jag tog mig faktiskt an det första spelet på PS Vita, vilket det faktiskt fungerade oerhört bra på. Och sedan så spelade jag om det på PlayStation 4 bara för att jag tyckte om det så otroligt mycket. Och första gången som jag stötte på det här spelet var under Spelhjälpen 2015. När den här flyktingkrisen slog till och ett gäng nördar liksom satt ihop en stream på typ 2-3 veckor. Och det blev en jättesuccé och folk skänkte jättemycket pengar till välgörande ändamål. Och kollade på när det streamade spel. Och Image & Form var på plats bland annat då med SteamWorld Heist, som var liksom ett väldigt charmigt strategispel i liksom tvådimensionell vy. Och redan där så tyckte jag att det såg ut som någonting väldigt säreget. Ofta när man tänker på strategispel så känns det som att man kanske tänker sig någonting med en helt annan utformning. Men det här är verkligen någonting som är för mig otroligt minnesvärt. Och SteamWorld Heist 2, det är i stort sett bara mer av det goda egentligen. Medan första spelet är lite av ett rymdäventyr, så blir det här lite mer ett äventyr, inte på de sju haven kanske, men ett lite mer båtfokuserat äventyr där man åker runt i en liten mer öppen miljö och tar sig an olika typer av platser. där man stöter på fiender av olika slag, olika faktioner.
Är det pirattema?
Ja, det kan man väl säga. Alltså man sätter ihop liksom ett rövgäng då med Captain Leeway i spetsen och hans brokiga besättning som det beskrivs då i jakten efter den mystiska faran som hotar Stora havet. Och man får helt enkelt då samla på sig nya resurser tack vare de här olika uppdragen. Och ju mer resurser man får, desto lättare blir det liksom att uppgradera sin båt, sin besättning och att skaffa sig fler medlemmar i besättningen. För att man måste också liksom se till att det finns mer utrymme för att fler medlemmar ska kunna vara med helt enkelt på båten. Och till skillnad från det förra spelet där man i stort sett färdades från fara till fara egentligen, med några enstaka undantag på en lite mer snitslad bana, så är det liksom ett öppet hav som man åker runt på och man kan helt enkelt ta sig an saker lite mer i sin egen ordning. Det är egentligen så som vi förväntar oss att spel kanske ska vara idag, 2024, en mer öppen värld. Men samtidigt så är det lite mer begränsade miljöer i början och naturligtvis så låses de här delarna upp en efter en så att man kommer åt fler banor då åt gången. Och om man inte har spelat SteamWorld Heist så är det precis som jag sa tidigare strategispel i tvådimensionell vy. Så att man har olika typer av vapen med sig. Det kan till exempel vara som den första karaktären man spelar som, om inte jag missminner mig, en karaktär som har ett snipervapen till exempel. Som då har ett sikte där man helt enkelt kan se hela vägen igenom vart det ska träffa för någonstans. Vilket är väldigt praktiskt naturligtvis, och det är ett av mina favoritvapen för att man kan skjuta i alla möjliga galna vinklar. Man kan liksom stå bakåt, skjuta i väggen, upp i taket, in i nästa vägg, ner golvet och liksom då träffa en fiende på bottenvåningen mer eller mindre. Och det är så himla tillfredsställande när man träffar.
Så man använder typ rekylen på vapnet för att liksom träffa
fienden. Ja men exakt, så det finns ju naturligtvis andra vapen som också kan studsa, men det är lite svårare i och med att man inte ser det här lasersiktet då som man har till exempel med det här prickskyttesvapnet. Och det finns ju naturligtvis större vapen med raketkastare och liknande. Det finns granater och man kan naturligtvis samla ihop många olika spännande vapen längs med vägens gång. Men man tar sig oftast liksom igenom flera rum efter varandra då på en viss bas. Och sen så ska man samla på sig skatter till exempel då. Och man får betyg ut efter hur bra man har gjort ifrån sig. Så säg att man till exempel samlar alla de här säckarna med skatter. Man samlar det så kallade epic swag, som ofta är liksom en skattkista. Och sen så klarar man det helt enkelt utan att förlora en medlem i sitt gäng. Alltså ingen som liksom då dör för tillfället. Då får man liksom full pott stjärnor. Och det här gör ju att omspelningsvärdet blir ganska så stort. Så är det så till exempel att man bara får 3 av 4 stjärnor, då kan man gå tillbaka till den basen och ta om den igen. Och det gör naturligtvis att man får fler resurser ifall man behöver det. Och jag tycker det liksom är väldigt kul att spela bara. Berättelsen bryr jag mig faktiskt inte så jättemycket om, tyvärr. Men jag tycker inte heller ofta det är berättelsen som är tjusningen i de här spelen. Jag tycker oftast att den är väldigt rolig och karaktärerna är väldigt charmiga och det märks ju liksom att det finns en ganska så stor dos Göteborgshumor bakom. Till exempel då med det här man ska skjuta av hattarna och att man ska samla hattar. Det är liksom en väldigt stor grej i SteamWorld Heist.
Jag trodde först att det är en väldigt stor grej i Göteborg och jag bara, vad har jag missat?
Jag går runt och skjuter hattar hela tiden och det var sett mig.
Men det är fortfarande Image & Form som utvecklar det här va?
De heter ju inte Image & Form längre utan de heter väl SteamWorld Games numera.
Men är det typ samma team då?
Jag tror det. Om vi tar till exempel det senaste spelet så var det en Karlshamns studio som gjorde det. Jag kommer inte ihåg exakt vad den hette men jag tror liksom att det spelet liksom förflyttades dit istället. Medan jag tror att det är det som tidigare var Image and Form som utvecklade det här spelet. Och att det här spelet faktiskt har varit under utveckling ganska så länge. Men som sagt, jag kan ha helt fel. Väldigt roligt spel i alla fall. Och om man gillar det första spelet så kommer man gilla det här säkert minst lika mycket. För att det är verkligen mer av det goda och det känns så himla unikt i sammanhanget. Trots att det liksom är väldigt likt hur det föregående spelet var utformat. De här två spelen är väldigt olikt något annat som jag har spelat. Och det är väldigt tillfredsställande. Och gillar man liksom strategi som kanske inte är liksom de här brutala, avancerade strategispelen, utan någonting som är liksom lätt att plocka upp, någonting som är tillfredsställande, någonting som är roligt, någonting som är lättsamt, men också som går att göra svårare naturligtvis, då tycker jag definitivt att man borde testa det. Jag spelar på experience-nivån, det är väl mer eller mindre normal svårighetsgraden, och ja, den ger mig väldigt mer eller mindre vad jag vill ha. Jag vill inte ha någonting som är så äckligt svårt att jag håller på att gå i 1000 bitar. Däremot så blir det liksom flera gånger som man känner att ah, okej, okay, nu har jag det kämpigt och jag behöver kanske spela om den här banan.
Mm.
Underbart spel i alla fall. Kan säga att det kommer med största sannolikhet vara uppe på liksom topp 10 när det här året är slut, för att jag tycker att det är fantastiskt. Och de spelen som Image and Form, numera SteamWorld Games, då har släppt, och även det föregående tillskottet också. Alltså de har ju en oförneklig charm. Och de har ju liksom sin egna stämpel på det som märks så himla tydligt. Och jag tycker att det är väldigt imponerande. Alltså Sverige har väldigt många bra spelstudios.
Ja, utan tvekan. Det har vi ändå lyckats bra med.
Verkligen.
Vi har stora studios också. Liksom, liksom, och vi är ett av världens största spel liksom, i Minecraft till exempel. Så att det är ju helt fantastiskt. Ja, men kul med SteamWorld Heist. Jag har börjat på ettan någon gång. Men jag har ju spelat SteamWorld Dig-spelen. Och även det här fantasy-spelet som kom, som jag inte minns vad det heter nu. SteamWorld Quest.
Ja, du spelade SteamWorld Build i fjol också.
Ja, jag gjorde det, men det är inte samma utvecklare.
Nej, det är det ju inte, men det är fortfarande väldigt roligt och det är ju baserat liksom på samma värld, mer eller mindre. Utvecklarna heter The Station.
Till Build.
Ja, precis.
Mm. Men jag tror att, alltså, som jag kunde förstå det, så är typ räknas de som gjort SteamWorld Heist 2 typ till Thunderful, liksom, punkt. Nästan.
Ja.
Mm. Så, och då har vi kommit fram till vår lista som vi har suttit och petat, eller våra listor som vi har suttit och petat på den senaste veckan. Det här kommer också från Björn som hade skrivit till oss om bästa actionspel för en tid sedan. Det var avsnitt 541 som vi pratade om dem. Och så skriver han så här: jäkligt kul att höra en lista på actionspel. Bästa avsnitt jag hört. Skulle ni kunna göra en lista på äventyrspel också, skulle ni göra mitt år. Och jag kommer ihåg, Oliver, du sa så här: åh, var gärna mer specifika när ni ber om listor. Och så fick vi typ en ännu öppnare ämne. Någon ja, Björn. Spel har varit... Ja, Björn.
Ja, nu Björn. Vi uppskattar det jättemycket och vi älskar när ni skriver in. Och tack så mycket för berömmet. Men äventyrspel, det är typ vad som helst.
Ja, så att, och vi kommer inte köra topp 10 den här gången, för det tar så himla lång tid. Så vi har gjort varsin topp 5. Och har vi gjort en topp 10-lista så kan vi bara nämna de första 5 efter att vi har gått igenom topp 5 då.
Vi kan göra ditt halvår med andra ord.
Ja, precis. Exakt. Så, men då kommer vi återigen till det här svåra. Hur definierar vi ett äventyrspel på den listan som vi själva har gjort då, Oliver? Och jag vet att du är en sån här riktig pekpinnekörare med dina listor som sitter hårt på...
Vår lilla paragrafryttare.
Ja, diktatorn.
Ja, lilla lapplisan kommer där i högsta hugg.
Alltså, jag har förmodat att det här är så öppet så att jag tänkte att vi alla kommer bara få berätta hur vi själva ser på vad liksom ett äventyrspel ja. Är.
Så som jag har växt upp i alla fall, när man kallar det äventyrspel, när jag började liksom intressera mig för spel, då var ju det de här traditionella pika-klicka-spelen. Ja.
Monkey Island och Full Throttle, ja, och Grim Fandango. Precis. Jag har spelat extremt lite sådana spel. Liksom, så Telltale-spelen skulle väl räknas, antar jag. Som,
ja,
liksom,
ja. Men det är inte så vi har tänkt den här gången.
Nej, inte jag i alla fall. Så att,
inte jag heller.
Nej. Så, att, så här är hur jag har tänkt. Liksom. Alltså, vilket spel har känts, liksom, fått mig att känna att, oh, jävla vilket äventyr det var för mig när jag spelade för sjungen. Så och liksom, då tänkte jag, okej, vad är ett äventyr? Det känns som en sån uppenbar grej liksom, vad ett äventyr är, men börja tänka, okej, så ett äventyr, jag tänker det är en resa. Den kan liksom, du startar på en väldigt specifik plats och du landar någon helt annanstans. Är det en form av liksom, ska man säga, fantasiförverkling eller liksom typ som att vara en Jedi eller en liksom en intergalaktisk prisjägare, liksom så här specifika coola grejer. Inte nödvändigt, men det är liksom en del av det. Du ska ha liksom ett meningsfullt och tydligt, liksom, alltså ett mål. Du ska ha faror och prövningar. Men du ska också ha liksom en typ upplyftande känsla. Så jag tänker liksom, alltså, åh, vi ska på äventyr. Det är liksom en positiv, förväntansfull mening liksom i min skalle. Och så
där på typ, väg igen.
Ja, typ så grejer som typ The Last of Us går alltså bort för att det är liksom, visst, det fyller liksom några av de här delarna. Men i slutet av spelet så känner jag liksom inte, åh, vilket jävla äventyr det var, utan det var bara helvete. Du vet, jag är en annan människa. Ja. Ett äventyr liksom har en viss ton, liksom, förstår du vad jag menar? Alltså typ landet för länge sedan och Star Wars är äventyr.
Indiana Jones.
Indiana, precis. Och sen finns det ju varierande grader liksom av, men saker som typ The Road och Deliverance är inte ett äventyr liksom.
The Road, äventyr mot vårt head.
Men det ska också som sagt komma med ett visst mått av, i min mening, ska det liksom komma med ett visst mått av fara, liksom en risk att förlora något som är det kärt. Och därför väljer jag också bort typ som grej som Mario Galaxy. Som, där är jag liksom inte orolig för att jag inte ska liksom lyckas rädda prinsessan i slutet. Liksom, utan det, ja, det hade man kunnat ha på en liksom plattformslista då istället. Och jag frågade, vi pratade lite om Adam om detta, och han sa en ganska bra grej, liksom att det är att upptäcka något, vare sig det är om en själv, en lösning, en hemlighet eller liknande. Så då kollar jag upp definitionen på internet. An unusual and exciting or daring experience. Och jag har liksom fetstilat exciting.
Ja.
Jag vill inte börja den här.
Nej, gången. Men hur har du tänkt, Amanda? Liksom bara så här, är det någonting i Olivers definitioner som skiljer sig för hur du har tänkt?
Alltså i grunden har vi väl samma tanke egentligen. Det finns väl väldigt mycket i den definitionen som stämmer in på hur jag ser på det. Däremot så kan det väl vara vissa saker som är lite annorlunda, men det kommer vi nog till sen egentligen. Men jag känner liksom att det som definierar ett äventyr är liksom väldigt mycket en känsla. Och det kan vara ganska så svårt att beskriva ibland. Men på något sätt en resa. Många gånger fysisk resa. Men naturligtvis en intern resa också. Men jag tror liksom att man liksom känner att man färdas mot ett mål. Det är väl liksom väldigt mycket det som definierar ett äventyr för mig liksom.
Mm.
Och ofta att man kanske gör det tillsammans med någon.
Och jag har väl också liknande, men jag har liksom med två parametrar. Det är oftast det är så att upptäckande är ofta i fokus och att du besöker olika platser. Det är så här, till exempel, ja, men ta Uncharted till exempel, du besöker många olika länder. Det är ett väldigt äventyr som drar till olika platser. Det skulle till exempel också kunna vara Skyrim. Du upptäcker liksom hela kartan. Liksom. Du reser genom kartan. Det är liksom, man tänker typ Sagan om ringen. De tar sig från Fylke till Mordor. Liksom. Ja, det är liksom en resa.
Äventyr.
Och sen så har jag också tagit liksom att oftast är det också en ganska tydligt fokus på en berättelse. Så att liksom berättelse kan vara i fokus om man så vill. Även om det inte alltid stämmer överens då. Men okej, och då kör vi topp 5. Och då tänker jag att Oliver, då får du börja. Vilken är på din femte plats?
Där har jag Knights of the Old Republic.
Mm.
Och som sagt, detta är ju liksom på några officiella liksom gaming-lingotermer så är detta liksom ett rollspel snarare än ett äventyrspel. Men i slutändan så är det verkligen ett äventyr man har varit på. Det, liksom, det spelar in lite det jag snackar om, liksom, typ någon form av power fantasy. Liksom att jag får skapa min egen Jedi och bestämma hur denna karaktär liksom ska tackla olika utmaningar och vilken sida av kraften jag väljer liksom att tappa in i mest och relationer man skapar under resans gång. Och det är liksom strukturellt väldigt mycket, för ett annat spel jag liksom satt och fumlade med var Mass Effect. Men jag landade på Knights of the Republic för att det var i princip Mass Effect innan Mass Effect. Och ja, nej, jag det är verkligen fortfarande skulle jag säga, även om det har liksom givetvis åldrats på många sätt, så är det fortfarande ett av de liksom Star Wars-spel jag tycker är bäst. Och det är mycket liksom som sagt löftet då liksom kring här har du liksom frihet till att skapa din egen Jedi. Du liksom iträder inte liksom någon annan en förbestämd Jedi, utan han är din eller hon är din. Och det är en väldigt spännande resa i slutändan liksom när man kommer till den här coola twisten i slutet och man bara, jävlar, det här har varit ett äventyr. Så det är min nummer 5.
Amanda?
Ja, där har jag Child of Light. Och det handlar ju för den oinvigde om den lilla flickan Aurora som vaknar upp på den magiska platsen Lemuria efter att ha dött av en mystisk sjukdom. Och för att ta sig tillbaka hem så måste hon frigöra solen, månen och stjärnorna som tagits som gisslan av The Queen of the Night. Det låter kanske ganska så ostigt, men för att vara liksom ett litet rollspel av den här sorten, som också har en väldigt intressant utformning i tvådimensionell vy, så levererar det liksom väldigt mycket känsla. Och precis som jag sa tidigare, det här liksom med att äventyret känns som att man tar sig någonstans fysiskt, så är det väldigt mycket av det som man får här, liksom att utforska den här världen, att stöta på nya karaktärer som blir liksom ens följeslagare. Och dessutom så är det liksom många saker som bidrar till karaktärens utveckling, huvudkaraktärens utveckling, som liksom känns som att bli väldigt mycket av ett äventyr. Och en av de mest oväntade vändningarna har jag upplevt i det här spelet, och också liksom ett av de största sveken. Och det känns ju liksom som att det blir en väldigt stor del av resan. Och att då målet blir mycket viktigare på något sätt. Och framförallt så är ju den här världen otrolig. Alltså den är inte bara vacker att se på, men också spännande att utforska. Och jag vet att många kanske föredrar att utforska spel i tredimensionell vy, just för att man liksom mer eller mindre kan vrida och vända och klämma och känna lite mer. Men jag tycker att den här världen känns otroligt fulländad i liksom sin utformning så som den är.
Mm. På femte plats har jag lagt, till skillnad från Oliver, Mass Effect. Och just på grund av, alltså där, om man tänker liksom resan och speciellt första Mass Effect, jag tycker att ingen av dem liksom uppföljaren egentligen uppnår riktigt att kännas som det där äventyret, för att första spelet blir ju så mycket här att ett, berättelse fungerar ganska bra liksom i sig själv, och sen det här att allt är nytt för dig som spelar, du har liksom inte upplevt de här grejerna tidigare, det är liksom nya planeter, nya folkslag, nya kulturer, allting det är nytt, och det liksom får du upptäcka under resans gång. Och lära känna liksom nya karaktärer och ta dig till nya platser och bygga relationer, så att det är liksom typ det ultimata rymdäventyret nästan. I alla fall när det kommer till en mer liksom regisserad berättelse.
Ja. Nej, jag håller med om att 203 har inte riktigt samma äventyrston, för att då är det verkligen okej, nu vi kommer dö allihop.
Liksom. Ja, men precis, det var ettan upptäcker man att man kommer dö.
Ja, liksom.
Men tvåan, och det, är liksom, det står lite mer på spel i trean också, liksom, för då är det nästan kört. Och tvåan blir ju den här mellanakten, liksom, utan början, utan slut.
Fast i tvåan står ju också väldigt mycket på spel, med tanke på att spelet avslutas med Suicide Mission, där vad som helst kan hända, mer eller mindre, i synnerhet om man inte har spelat det tidigare och inte har någon form av vägledning. Då är det svårt att veta hur det ska gå med den skiten.
Ja, men det är mycket spännande. Plats nummer 4, Oliver.
Här har jag Red Dead Redemption 2. Och det är också lite så här. Ja, passar det på en äventyrslista, jag vet inte fan. Men för mig var det liksom att återigen, den här känslan av att liksom när man ser eftertexterna rulla och man tänker tillbaka på resan man gjort, så har det den känslan liksom. Och ja.
Jag såg att du såg att jag var dubbad. Nej, men jag tänker också just det här med att Red Dead 2, till skillnad från till exempel GTA, är ju också det hur de har byggt upp världen.
Precis.
Det är som att du lever in dig i den på ett helt annat sätt än vad du kanske gör typ i Los Santos eller liknande.
Jag skulle säga Red Dead-spelen, både ettan och tvåan, har mycket mer den här äventyrskänslan än vad GTA har, som är liksom mer cyniskt och målar upp en väldigt kontemporär värld med liksom problem som vi är väldigt bekanta med, medan Red Dead är liksom, här är vi på liksom slutet av 1800-talet i The American Frontier, och handlar om frihet och liksom individualism i ett samhälle där allting blir mer liksom styrt på högre plan, och hur en grupp fritänkare inom citattecken liksom spjärnar emot det in i det absolut sista. Och det är alltså Rockstar, alltså de har ju några av spelindustrins bästa writers, och deras liksom dialog och deras karaktärer och liksom hur återigen tredimensionella de är. Och Arthur Morgan är en underbar protagonist också.
Ja, för jag och Amanda håller på att spela Red Dead 2. Och det är så jäkla roligt liksom hur, för att det är ändå, de är så himla bra liksom skrivna på det sättet att de kan vara väldigt allvarsamma, och sen så kan det komma sån här liksom typ roliga situationer som inte hade funkat någon annan. Alltså det kan liksom gå väldigt stick i stäv. Det är lite som Yakuza-spelen egentligen. Där kan
man
liksom
suga ut gift ur ett ben till exempel. Ja. Han bara, vi säger inte det här till någon.
Ja, men det är som Yakuza-spelen liksom. Men du kan liksom gå från att ha liksom en helt superseriös huvudstory, och sen så går du liksom reta efter trosor i liksom ett sidouppdrag. Inte riktigt så i Red Dead 2, men liksom, det är lite på samma nivå. Och det var så himla kul, för man var i ett uppdrag där man ska liksom se till att Du ska driva in pengar och han ska gräva upp en grav. Och du ska se till att ingen går in på gravgården. Och så hittar du ett par som står där typ och smoochar liksom. Och så går man dit och så bara, för så kan man välja att antingen vara liksom otrevlig eller snäll. Och så jag väljer att vara snäll först. Han bara, ursäkta mig liksom att skulle ni kunna liksom röra härifrån, för att vi liksom, vi ska göra grejer. Liksom, ni kan inte vara här. Och de bara, ja, vi hade inget problem här förrän du är här. Och då blir man så här, ja, nu måste jag ju vara otrevlig. Ja, och han bara, get the fuck out! Liksom bara så här, gå från 0 till 100. Och det är liksom, bara, det är så jävla roligt.
Och det är en sån grej som Amanda tog upp med han som kommer och blivit ormbiten. Och liksom tredje gången den här snubben kommer liksom bara upp från diket. Bara, I need help! Och Martha bara, you again! Fan, går de bli biten av en orm hela tiden för? Och det är så många bizarra situationer man kan liksom, för att AI är så jävla rolig också och känns väldigt levande, och det är liksom hur man kan liksom interakta med folk på ett väldigt liksom organiskt, fritt sätt. Red Dead är fantastiskt och också väldigt, väldigt liksom känslosamt i slutändan. Så ja.
Men det ska absolut platsa in som ett äventyrsspel. Amanda?
Ja, nu kommer jag ju bli diskvalificerad av Oliver då. Men jag har valt The Last of Us faktiskt här. Ja. Just på grund av att jag, trots att det liksom har väldigt mörka teman och att karaktärerna ändå liksom dras med väldigt mycket misär och att det kanske liksom inte känns som ett äventyr på ytan, så är det någonting väldigt speciellt med känslan i hur man färdas igenom USA och genom den här liksom helt bizarra världen som målas upp för en, liksom där de här svampzombisarna helt enkelt har börjat ta över och finns bakom varje hörn, och det är ju liksom dels lite av ett mysterium kring varför det blev som det blev, men samtidigt så känner man ju liksom också att det här spelet hade inte blivit vad det blev, tror jag, utan den färden. För att man går ju liksom genom de här olika årstiderna, man märker att det går lång tid från att spelet börjar till att du faktiskt går i mål. Det känns som att man har gjort en sån enorm resa, både liksom inombords men också liksom rent fysiskt. Man har verkligen tagit sig någonstans.
Mm.
Jag uppskattar det väldigt mycket, måste jag säga. Och det är någonting som är väldigt oefterhärmligt på något sätt. Att känna liksom nästan som en roadtrip-känsla, trots att man väldigt lite egentligen färdas i bil.
Det är en roadtrip. Ja, absolut.
Det är verkligen, du går från A till B, liksom, du återbesöker egentligen inget ställe.
Precis, och jag menar många av dem som, jag nämnde också Last of Us som ett exempel som faktiskt prickar in flera av de liksom, kriterier jag har satt upp för mig själv. Det enda som det strider lite mot är liksom den kriterie jag satt upp om ton. Men alltså, Last of Us är lätt kunna platsa in också. Och lite också för att jag kan inte sätta Last of Us på nummer ett på varenda lista jag någonsin gör. Så att
naturligtvis.
Alltså, de kriterier jag satte var liksom för att göra det så enkelt som möjligt för mig, för att äventyr kan vara i princip vad som helst, så att det blir inte diskvalificerad av mig.
Bara lite. Men alltså, det är ju jättelurigt naturligtvis med definitioner och sådär, och det handlar ju liksom väldigt mycket om ens egna känsla. I det här fallet så kände jag ju, förutom naturligtvis den här bittra känslan som man får i slutet liksom med sånt som undangöms och naturligtvis alla de saker som Joel går igenom för Ellies skull, eller framförallt sin egen skull egentligen. Trots det så känner man bara så här, vilken resa det var.
Ja, absolut. Och exakt, det har definitivt varit en enorm resa. Och liksom bara, liksom, det blir lätt för mig när jag spelar igenom det liksom, att när man mot slutet reflekterar på sättet han tittar på och pratar med Ellie i slutet och liksom tittar tillbaka på hur han tittade och pratade med henne i början av spelet liksom, och vilken
hur karaktärerna liksom har utvecklats med den resan också. Det märks både liksom på karaktärerna men också hur långt de har tagit sig. Vilken liksom, lång tid det har gått.
Vilken profound liksom samhörighet de har lyckats få med varandra. Så att det är bra val.
Jag har Witcher 3 på fjärde plats. Och jag tänkte just det för att det har också ganska mycket misär i sig. Men det känns också liksom att man, det är inte lika tydlig A till B liksom där, eftersom det är ett öppen världsspel och liksom går fram och tillbaka. Men just det här att de
får, ja, men du har din
får
resa liksom.
Ja, och sen också får man den här känslan av att liksom, du är en witcher, du jagar monster, det liksom ingår i hela liksom ditt yrke så att säga som du utför, och då ska man färdas från plats till plats och liksom hjälpa folk egentligen. Och det är där sidouppdragen kommer till, liksom att du träffar människor, du bygger liksom korta relationer med dem egentligen, men du börjar också bry dig om att hjälpa dem även om de liksom är bara ett kort ögonblick där. Och sen tror jag också det hjälper väldigt mycket att Witcher 3 får den här äventyrkänslan, just för att du har inte en stor öppen värld som du liksom färdas igenom, utan den är också uppdelad i olika områden, vilket gör att när du lämnar ett område och kommer in i ett nytt, så blir det liksom att okej, men nu är du på en ny plats. Nu har du liksom lämnat lite det gamla, även om du också såklart kan återkomma, men liksom Skellige är inte som de andra ställena till exempel, Vällen till exempel, utan de är väldigt olika. Och där är ju relationsbyggandet väldigt stort. Så att därför tycker jag Witcher 3 är platser där.
Mm.
Så vad har du på plats nummer 3, Oliver?
Witcher 3.
Oho.
Och jag håller med.
Ska vi... Och det var det.
Så bra.
Ja, nej, alltså Witcher 3 är liksom ett av mina absoluta så här fantasy berättelser i ett spel. Och det var mycket med liksom the writing och karaktärerna och storyn gör såklart, men också som du säger liksom att man har en väldigt tydlig resa som man i slutändan kan kolla tillbaka på, jävlar vad mycket vi har gått igenom tillsammans, jag och Triss och det är liksom när man sitter där vid sin vingård och typ käkar druvor och bara säger hur mycket jag älskar dig till Jennifer i slutet, och de bara liksom, nu kan vi äntligen liksom bara luta oss tillbaka och bara äta gott och dricka vin och knulla tills vi storknar typ. Och det är liksom, allting är bra. Och om man tittar tillbaka återigen, ja, jävlar vilka resa det var. Sen finns det ju de som gjorde fel val genom spelets gång och var ensam med den här vingården, eller fick ett helt fruktansvärt slut i basspelet där alla är döda och Geralt i princip går och tar livet av sig.
Fy!
Men jag fick de bra sluten. Och
mm. Ja, jag var ju själv. Jag fick besök av Ciri. Det kändes typ som att hon besökte den på ålderdomshemmet.
Ja, precis. Liksom bara, äter ordentligt.
Ja. Fruktansvärt.
Får du det lite fiffig då?
Ja, jag tycker så synd om min Geralt. Var du på plats med Tremanda?
Där har jag Mass Effect. Också det första spelet.
Mm.
Jag för mig att i actionspellistan så hade jag Mass Effect 2. Och här kände jag verkligen att det första spelet passade in mycket bättre. Jag kan skriva under väldigt mycket på det som Jimmy sa tidigare. Liksom att det här känns himla mycket som ett fullständigt äventyr.
Mm.
Det känns som att det liksom har en väldigt tydlig början, en väldigt tydligt slut. Det hade inte behövt fortgå i ytterligare två spel. Sen så blir det ju liksom så mycket mer speciellt med hela resan i sig, med vad som händer sen. Det är mycket mer på spel på det stora hela.
Absolut.
Men från början till slut så känns det här liksom som ett väldigt storslaget rymdäventyr. Det är liksom väldigt tydligt uppbyggt med liksom en skurk som man faktiskt ska ta ner, och även att det liksom finns ett större överhängande hot som går vidare i de andra spelen, så känns det som att här skulle det faktiskt kunna ha slutat. Och det känns ju precis som i tidigare spel som vi har pratat om, liksom som att man har kommit väldigt långt med de här karaktärerna som man har stött på vägen.
Mm.
Det kan ju också hända väldigt mycket längs med vägens gång. Man kan förlora flera av sina medlemmar i sin besättning till exempel. Och det betyder ju liksom väldigt mycket för en. Man förlorar ju minst en. Men man kan ju förlora fler.
Det är alltid rymdrasisten man förlorar.
Absolut. Nej, men jag tycker att det är faktiskt ett otroligt spel. Och,
ja, verkligen.
Även att jag liksom tycker att det finns mycket i Mass Effect 2 som är bättre än i det första spelet, så har jag liksom svårt att släppa liksom den kompletta kärlek som jag känner till det första spelet. För att det är liksom inte ett vidare långt äventyr. Det tar väl så här 25 timmar kanske ungefär för en själv att spela igenom det. Men det känns som att det är liksom så mycket spännande som händer längs med vägens gång, och så himla mycket spännande karaktärer och nya varelser som man får stöta på. Och att den vision som skaparna har haft med den här världen är så otroligt imponerande i sig. Så samtidigt som det, känns som början på någonting väldigt stort, så känns det liksom också väldigt fulländat.
Mm. På tredje plats har jag The Legend of Zelda Breath of the Wild. Som typ känns lite som så här det ultimata äventyret i Zelda-form. Även om alla Zelda-spel egentligen passar in ganska bra på det här äventyret. Liksom att för att jag funderar på så här, va, men fan, jag gillar ju Wind Waker, man börjar på den hela ön och sen så hittar alla de här grejerna och det, liksom, det är väldigt lekfullt på det sättet. Ocarina of Time känns ju riktigt som ett, alltså, det känns som ett episkt äventyr. Liksom, så här, du reser i tiden och det är liksom helt häftigt. Men på något sätt fick det ändå sluta liksom, i Breath of the Wild. Just för att, liksom, så här, att du har hela kartan framför dina fötter direkt. Och det är liksom så här att du känner igen liksom, namn på kartan så du kan åka till och se, titta om det finns någonting där. Det är, liksom, det är friare för dig att utforska än vad något annat Zelda har varit. Och jag tror att det är det som gör att den här äventyrkänslan verkligen infinner sig, för det kan verkligen vara så att nej, men nu ska jag gå åt det här hållet och så går man dit liksom. Och sen så kanske man möter på för stort motstånd att man måste byta håll och gå någon annanstans, och det är liksom
det Breath of the Wild har jämfört med de andra spelen du nämnde är liksom att varje liten spelsession kan vara ett slutet äventyr i sig liksom.
Ja,
att du kan liksom typ spendera typ 2 timmar med att liksom klättra upp för Death Mountain eller vad det är, och sen liksom när du står på toppen, bara titta ner. Jag stod där nere nyss. Liksom, och bara jävlar. Ja.
Och inte bara det, att klättra upp för liksom en bergsväg överlag kan kännas som ett äventyr. För att rätt som det är, när du är hälften upp och du ser att din stamina-mätare börjar sina, så börjar det också regna. Och då är liksom bara så här, what the fuck? Eller typ när du springer ut på ett öppet fält och du har en metallsköld och helt plötsligt börjar det blixtra och du bara så här, vad händer nu? Så att det,
och så kommer blixtra och du bara flyger åt helvete.
Ja, men så många finurliga grejer som man liksom bara kan uppleva genom att upptäcka dem. Det är inget, det är inget spel som säger att det är så här det funkar, utan du fick uppleva det själv. Så att det är helt fantastiskt. Plats nummer 2, Oliver.
Jag håller med, Jimmy. Nummer 2 för mig är Metroid Prime. Och det här är ja. Vad är det?
Det är ett spel.
Det är ett spel. För mig, alltså, det har liksom superbra speldesign och alla de här grejerna, men det som verkligen liksom sluter det för mig är atmosfären i det här spelet. Och jag har säkert berättat det här liksom hur många gånger som helst, men liksom när jag landade på den här planeten Talon 4 liksom, det var det första spelet jag förhandsbokade och fick hemskickat med posten, så det var liksom väldigt så här futuristiskt. Och så sitter man där och spelar och så landar man på Talon 4 och man tittar upp mot himlen och man ser liksom regndropparna landa på visiret, och jag har aldrig känt mig så liksom inlevd i ett spel i hela mitt liv. Och spel kommer inte och behöver inte bli snyggare än så här. Liksom vi har nått the peak. Jag förstår inte liksom hur det kan bli bättre än detta liksom.
Det är som för Jimmy när Kirby var rund.
Ja, det var helt magiskt att se Kirby som rund. Man bara, det där är faktiskt en boll.
Och nu har jag ju lärt mig att nu har jag lärt mig att sluta tänka så, för att vi kommer alltid hitta små sätt liksom att improva, förbättra. Men
ja, men livet var bättre när man typ var 12.
Ja, allting var liksom
bara, allt var magiskt. Ja. Man har inte blivit cynisk, man har inte lärt sig att hata världen. Nej. Man bara, det här är magi och jag tror på det.
Ja, och liksom, och inte bara liksom just den aspekten liksom med inlevelsen, och när man går igenom liksom typ en ventil och det immar upp på visiret, utan också bara liksom det ljudlandskap de byggde upp med spelet liksom, som än idag låter väldigt unikt för Metroid Prime. Du kan liksom spela en melodi med den här liksom som är retrofuturistiska så här MIDI-synten liksom, bara, det där är Metroid Prime liksom. Och när man kliver in i Fendrana Drifts och den här pianoslingan går igång och man bara
Det var också typ ett av de första spelen jag spelade i första persons perspektivet. Så det blir verkligen så här, man bara, jag är Samus.
Ja, nej, men det var liksom, jag var inget Metroid-fan innan det liksom, för att jag Min första Nintendo-konsol var... Aj, jag bet mig i tungan, helvete. Min första Nintendo-konsol var Nintendo 64 och Metroid fick ju inte ett släpp på den maskinen. Liksom, jag hade ju talat om Super Metroid och de här. Men då hade jag bara Sega Master System. Så liksom, just den här kontroversen med att Metroid i första person, det går inte. Liksom. Det gick helt över huvudet på mig. Och jag bara såg liksom ett jävligt coolt liksom action-äventyr. Och jag var så jävla glad när det kom på Switch och jag spelade. Och liksom, bara, det här håller liksom. Jag har inte spelat det på typ 15 år. Och det är fortfarande svinabra. Att det är liksom... Men typ, att spela Knights of the Old Republic för första gången idag är inte samma sak som att spela första gången när det kom 2004 eller vad det var. Så det liksom, men Metroid, fan helvete, det är Metroid Prime håller.
Det sjuka med Metroid Prime också, kommer jag ihåg att när man läste typ i Superprior, det var så att det har gått 8 år sedan Super Metroid.
Oh!
Det är så galet lång tid. Och
sen,
visst, på 8 år när man var... Och vi har 11 när Metroid Prime kom ut.
Nästan det är liksom, hela livet.
Det är nästan hela livet, så det känns verkligen länge. Och nu sitter vi här typ och väntar på GTA 6. Och det är liksom 11 år sedan 5 släpptes.
Ja.
Och det är liksom...
Och det om, känns om inte typ som de 8 stora... åren på 90-talet. Liksom. Det är, alltså, de här 11 liksom... åren har gått snabbt.
Ja, sen så bara... När kom senaste Gears ut? 2019?
Ja.
Ja.
Ja, och det är liksom när nästa Gears kommer så kanske det har gått 8 år. Liksom, nästa Elder Scrolls kommer att ha gått över 10 år. Det är liksom, det har redan gått över 10 år. Oh. Det är helt sjukt. Nummer 2, Amanda.
Där har jag Horizon Zero Dawn. Det är kanske inte helt oväntat, men precis som Mass Effect så känns det också som en väldigt fulländad upplevelse. Liksom en väldigt tydlig början och ett tydligt slut som inte hade behövt fortsätta, även att jag naturligtvis inte klagar på att man får mer. Det känns som en väldigt säregen värld att upptäcka. Någonting som jag tycker att man inte riktigt hade sett tidigare, liksom, med den här science fiction-känslan i liksom ett
stenåldersperspektiv.
Mer eller mindre... Vad sa du nu?
I ett stenåldersperspektiv, typ.
Ja, men exakt. Det är liksom typ jägarstenåldern eller någonting liknande. Det är liksom väldigt annorlunda hur den här världen är uppbyggd. Och det känns liksom som att samtidigt som man får utforska den världen som man har framför sig, så får man också liksom utforska det förflutna i kombination med att man får utforska sig själv som huvudkaraktär och ta reda på var man själv kommer ifrån. Och det känns ju liksom verkligen som att det finns väldigt många olika lager av äventyr i det här spelet. Både naturligtvis det fysiska äventyret i hur man färdas igenom världen och hur snyggt den är uppbyggd. För det känns liksom hela tiden som när man kommer in i ett nytt område så blir det inte en tydlig brytpunkt. Utan man fasas försiktigt in i den hela tiden. Det känns så naturligt att färdas från del till del. Allting känns som att det är väldigt fingerfärdigt uppbyggt hela vägen igenom. Berättelsen är väldigt spännande, vilket också ger den här extra äventyrliga känslan. Men jag tror att mysteriet också naturligtvis bidrar till det hela. Att man inte vet vad som har hänt tidigare i världen som fick det att bli så här. Och var kommer de här robotdinosaurierna ifrån? Och vad är det som gör att alla människor liksom mer eller mindre har gått tillbaka till hur det var för alltså flera tusentals år sedan? Nu är vi liksom 1000 år framåt i relation till vår nutid. Mm. Och det har liksom gått bakåt, men också framåt på en och samma gång. Det har liksom slagit över. Ja. En väldigt spännande upplevelse. Och när jag såg det här spelet visas upp första gången, så hade jag nog liksom inte kunnat tänka mig hur liksom starkt det skulle slå för mig. För att det verkade som liksom vilket spännande äventyrspel som helst. Men jag tyckte verkligen att det gav mig någonting alldeles särskilt liksom, med huvudkaraktären i Aloy till exempel, de karaktärerna man stöter på längs med vägen och hur hela världen bara är utformad. Jag tycker att det är superspännande och det är väldigt sällan man får den typen av upplevelse, att man känner att det här känns verkligen som någonting helt nytt.
Min absoluta favoritgrej med Zero Dawn var liksom att nysta ut mysteriet kring hur vi hamnar här. För att liksom jag som spelare förstår ju liksom att okej, detta är in i framtiden. Eftersom att man liksom, det är skyskrapor och grejer. Men just då liksom att hur hamnar vi här? Och jag var väldigt investerad i heter hon Elizabeth Sobeck, va?
Mm. Ja, exakt.
Och Ted Farrow och deras liksom berättelse. Jag tyckte att det var betydligt mer spännande än vad någonting som hände med liksom Aloy och de andra stammarna. Så att det var jag minst mest. Och jag gillar också hur spelet slutar. För det är precis som vi snackade om med Mass Effect och uppföljaren liksom, att uppföljarna liksom innoverade eller förbättrade på meningsfulla sätt, men samtidigt liksom är att uppföljarna inte står på egna ben lika bra. Så tvåan exempelvis liksom, det är ju liksom en ofullständig historia liksom, att det slutar verkligen med det riktiga hotet kommer nu, du vet.
Ja, men precis. Och i första spelet, där är det precis som i Mass Effect, att du har lagt upp för att det ska kunna komma mer.
Ja.
Och du har gjort det på ett väldigt snyggt sätt, så att det ändå känns som att cirkeln ändå sluts.
Mm.
Och liksom jag uppskattar det väldigt mycket med det första spelet.
Du har liksom din typ main antagonist, Hades eller vad han heter, jag kommer inte ihåg vad den är.
Ja. Ja.
Nej, bra val.
Och på min andra plats är det Outer Wilds. Som också är ett rymdäventyr. Om än lite friare än Mass Effect, med tanke på att du har ju det här solsystemet som du ska undersöka och pussla ut hur ni har hamnat i den här tidsloopen, helt enkelt.
Mm.
Och du har liksom ditt rymdskepp, och det är så du liksom undersöker solsystemet, helt enkelt. Och det är egentligen du själv som sätter också gränserna, för det finns ingenting som säger åt dig att nu ska du hit och nu ska du hit, utan du liksom får, du undersöker själv, du fyller i din logg och liksom ser att okej, vilka trådar har du hittat och vilka trådar är fortfarande olösta och var kan de här trådarna finnas, och sen så får du liksom göra dina egna utmaningar, helt enkelt. Och just med att du har liksom ditt rymdskepp, och det är inte jättelätt att lära sig att flyga det, för det ska ju liksom simulera som hur hade det varit att flyga en liten farkost genom rymden liksom. Och så får du lära dig att hantera det. Samtidigt som du hittar de här liksom olika hemligheterna. Och det är gamla språk. Och liksom planeterna fungerar olika. Och vissa hemligheter dyker upp en viss tid i den här loopen och sånt. Så att det är ett riktigt härligt äventyr. Där du liksom också får besöka många olika platser. Och nysta i vad som kommer hända. Så att... det är helt fantastiskt. Och du har den känslan genom hela spelet. Liksom, att det är du som upptäcker det här. Det är ingen har varit här förutom du. Så det gör det spelet väldigt speciellt. Så Oliver, vad har du på din första plats?
Ocarina of Time.
Oho.
Och liksom, precis som du så satt jag, okej, vilket Zelda-spel ska jag ha här? Jag skulle kunna ha Breath of the Wild. Jag skulle kunna ha... The Wind Waker är alltså... Jag skulle kunna argumentera för att det är det mest äventyriga spelet i serien, bara rent tonmässigt. När man liksom sätter sig i den här båten första gången och liksom och bara seglar ut mot horisonten. Men Ocarina of Time är så väldigt närt och kärt för mig personligen, för att det liksom kickstartade min typ besatthet vid hela mediumet. Och återigen liksom, som jag sagt så många gånger liksom, att det var det spel som liksom öppnar upp mina ögon för potentialen liksom, att verkligen transportera dig till nya världar och inte bara liksom berätta en berättelse, utan låta dig liksom leva den berättelsen på ett sätt som jag inte hade gjort med någonting annat innan det. Så jag förstår givetvis att det finns spel som är bra mycket äldre än Ocarina of Time som gjorde det liksom på väldigt effektiva sätt. Men för mig var det var den liksom, det var the conduit för mig. Och det var liksom när vi fick den här förfrågan om att göra våra favoritäventyrsspel, det var det enda jag visste från början. Och Ocarina of Time kommer vara första plats.
Men det är så mycket med Ocarina of Time också. Det finns inget spel i Zelda-serien som har lika spännande inramning av sin mytologi som Ocarina of Time.
Nej, jag skulle
liksom kunna... hur världen har skapats, liksom The Master Sword, och sen liksom det känns också som en sagobok för vuxna lite, liksom när man var i den åldern. Liksom att och jag spelar inte Ocarina of Time när man är nytt. Jag spelar ju det liksom senare. Men det är liksom varje gång man spelar om det, så man liksom bara så att det är någonting med just det spelet som bara liksom klaffar.
Ja, men för att det är liksom, det är givetvis alltså barnvänligt på sina håll och väldigt liksom tralligt, och det har liksom upplyftande musik och alla de här grejerna, och det är whimsical, men sen har vi liksom rent fucked up hela grejer, typ som hela zombiesarna som antastar dig, och den här, vad heter den, Bottom of the Well mini-dungeonen som man gör som lilla Link, där det är någon jävla typ Eldritchian typ skräck monstergrej som, ja, det har liksom det har den här perfekta balansen som jag liksom känner är liksom essentiellt nästan för ett liksom perfekt äventyr, är balansen mellan optimistiskt och hjärtligt och bara skräckinjagande, liksom den här typ känslan av fara. Och som du sa förut, liksom här med, typ att det är liksom ett episkt äventyr, liksom att man reser genom tiden och man går från att vara en liten pojk till en vuxen man över en natt, och liksom, och när man går ut ur det här templet så har liksom hela världen bara liksom fallit i ren kaos, och det är liksom bara en sån jävla häftig upplevelse första gången man är där. Och jag kommer ihåg liksom när jag är klart de första liksom tre templen eller dungeonsen i spelet som lilla Link, och ska gå och hämta det här svärdet liksom, och jag när typ mellansekvensen eller det här, typ dialogen man har med Rauru, The Sage of Light eller vad det är, kändes som en absolut evighet, även om det kanske bara är typ 7 minuter, jag vet inte. Och så inser man, fan, jag är en vuxen man nu. Jag hade aldrig kunnat liksom föreställa mig det. Det var liksom det coolaste jävla twisten jag någonsin hade sett för det laget. Och när man väl kommer liksom till Ganons slott i slutet, efter alla dessa prövningar, och liksom man tänker på hur man börjar detta i sitt lilla trähydda liksom, i Kokiri Village eller Forest, som bara är massa liksom Peter Pan liksom doftande barn som inte har en care in the world, till att liksom bara bära liksom den här världens öde på sina axlar. Och sen möta Ganondorf liksom, och slutligen då Ganon. Det är verkligen ett episkt äventyr. Och det är verkligen, det var overload för mig när jag var liten. Jag kunde liksom inte fatta. Det här är det mest episka, mest storslagna hela äventyr jag någonsin varit med om.
Så att, alltså 90-talet var fan helt sjukt. Alltså med tanke på hur mycket som hände mellan 1990 och 2000 i spelindustrin.
Ja, ja.
Liksom det är helt bizarrt hur mycket som hände på den tiden. Och nu så här, vi spelar samma spel vi gjorde 2007. Amanda, var du på plats nummer ett?
På plats nummer ett har jag Ni No Kuni Wrath of the White Witch. Och det handlar ju om den lilla pojken Oliver som efter att förlorat sin mamma upptäcker att han kan resa mellan parallella världar och att han har magiska förmågor. Och sättet han upptäcker det på, det är liksom genom hans tårar i sorgen efter att han har liksom förlorat sin mamma. När han då genom sina tårar väcker ett gosedjur till liv som man liksom har trott varit det, men det är egentligen ett magiskt väsen som blir hans första följeslagare. Och båda de här världarna så finns det ju olika versioner av samma karaktärer, och det handlar liksom väldigt mycket om hur de här världarna påverkar varandra. Och visst, naturligtvis, det är ett rollspel som, precis som Child of Light, kan bli lite ostigt ibland. Det kan låta väldigt ostigt liksom, med det här med kärlek och vänskap och liknande och själsfränder, eller vad man ska säga då, genom de här världarna. Men det tillför också väldigt många intressanta aspekter. Och hur liksom de fiender och huvudsakliga skurkarna man stöter på faktiskt inte är vad man tror egentligen. Och hela den här världen är också väldigt snyggt uppbyggd. Man är liksom från ett litet samhälle som man återvänder till då och då. Men den stora magiska världen, det känns verkligen som en stor äventyrlig resa hela vägen igenom. För att man kommer ju så att säga från den, inom citationstecken, verkliga världen. Den omagiska världen, vad man tror. Och sen så liksom faller man liksom ner i en helt annan värld fylld med magiska väsen och massa myskofika filurer, och man hamnar helt plötsligt i en väldigt extraordinär situation där man liksom går från att vara en helt vanlig pojke till att liksom bli någon som har väldigt speciella magiska krafter. Och jag förälskade mig verkligen i det här äventyret när jag spelade det första gången. Jag började faktiskt spela om det lite grann förra året och spelade remasterversionen. Just för att jag liksom har känt att någon gång vill jag spela om det, även att jag vet att de två största bossarna i det här spelet är riktiga långkörare och väldigt svåra, krävande, liksom både spelmässigt men också liksom i tid. Jag kommer ihåg att sista bossen, där var jag liksom tvungen att gå tillbaka till föregående område och mula fiender jättemånga gånger, och ändå tog bossen typ 40 minuter att slå. Mm. Alltså en sittning. Och det känns liksom som att när spelet är över så har man varit med om en otrolig färd med många spännande vändningar som man liksom inte hade kunnat föreställa sig på förhand. Man har stött på så himla mycket spännande karaktärer och en magisk värld helt enkelt. Och alltså, fantastik är ju naturligtvis ett väldigt bra sätt att uppleva ett äventyr på. Men jag tycker att det här spelet, som ju liksom också är lite åt Studio Ghibli-hållet i och med att de hade något att säga om framförallt den estetiska visionen, har Studio Ghibli-känslan och det bästa av den. Liksom lite av det här absurda, men också liksom det bästa som rollspelsgenren har att erbjuda. Det enda som är lurigt är liksom striderna. De tycker jag faktiskt är bättre i uppföljaren. Men äventyret och berättelsen, det är verkligen någonting alldeles extra.
Mm.
Och liksom, ja, att vara en liten pojke då och upptäcka hela den här stora världen på egen hand med sina vänner, sina nyfunna vänner. Ja, det är jättefint.
Mm. Jag håller med. Och det här är ju någonting som också, att många JRPG platsar in liksom äventyr, och jag har ju själv liksom bollat med, ska jag ha något JRPG med liksom, så här, typ Chrono Trigger eller typ Tales of Symphonia eller liknande, men det är också svårt att välja liksom vilket av de här ska liksom vara det stora äventyret. Och jag tror också det, liksom, att jag tänker på JRPG eller RPG överlag från Japan, så är det liksom ofta är de liksom mer begränsade i vad man kan göra då. Liksom om jag jämför med de spelen som jag har valt, till exempel. Men ja, på min plats nummer ett så har jag det ultimata äventyret, och det är Minecraft.
Mm.
Vilket skiljer sig ganska mycket egentligen från de andra spelen, med tanke på att här finns ju ingen berättelse att följa. Och som jag pratade om i början var det här, för att jag tycker ändå storyn är ju ofta en stor del i de här äventyrspelen. Men Minecraft är ju, det liksom blir ju vad du gör det till. Och just med tanke på hur de bygger upp världarna i Minecraft, med att du går och liksom, du startar ett nytt spel och du får ett sidnummer och det är liksom en helt ny värld. Du vet liksom inte alls hur den är, och det, liksom, och speciellt sen liksom spelen då lämnade 360 och PS3 på konsol då. På PC har det alltid varit så, men liksom just det att man har liksom öppnat upp kartan och den är hur stor som helst, och liksom, du ska ju i princip bara kunna gå i en rak linje, och det är liksom bara nytt hela tiden. Så att det blir som små äventyr hela tiden, liksom skapa projekt för dig själv och, liksom, och varje gång du ska gå liksom och mina eller bygga något stort så blir det som ett äventyr i sig. Jag tänker bara liksom på det när vi byggde så här i början när vi spelade Minecraft på 360 när världen inte ens var så stor och hur mycket vi fick ut av den lilla ytan var liksom helt otroligt. Vi byggde liksom på nästan varenda jäkla centimeter på den där jävla kartan och liksom så här, vad ska vi hitta på nu? Vi bygger en undervattenstunnel och vi gör berg-dalbana och det är ett hotell här och här bygger vi en by.
Ja, det hela hotellet.
Det var så att... Ja. Och liksom så här, hur vi alla kom och hjälptes åt. Liksom så här, Sebbe fick gå och hugga träd och liksom det så att alla hjälptes åt att göra det grejen. Det var...
Polacka.
Och jag och Robin byggde vinterbyn och Robin skulle bygga en mobfarm och vi höll på alltså säkert i en 40 timmar och byggde den här jävla mobfarmen, men på grund av konsolernas begränsningar då på, det här var Xbox One, så funkar inte mobfarmen. Vilket gör att vi hade slösat alla de timmarna i onödan. Det var så här bara, hopp, här har vi byggt liksom sten rakt ner i marken och liksom bara tömt det här stora området. Till ingen nytta. Mm. Men det är liksom sådana grejer gör det så speciellt. Och speciellt när spelet var nytt. Och vi satt typ 8 pers på den servern jag hade. Och liksom alla byggde olika grejer. Och man liksom, vi hade vår lilla stad. Och man
hade
liksom...
en spelare som bara gick in i allas hus och bara tog grejer från det där egna kista.
Där, då vi fick lära oss att duplicens som tjuvar saker från oss. Jag kommer aldrig glömma det när typ Robin stod och minade diamant ner i någon gruva och Dupli ställer sig bakom och bara hovar in allt. Han bara, här finns massa diamant och går iväg.
Vilken skithåla.
Det var liksom, ja, men det var så himla roligt. Och bara liksom få se det. Och jag tänker ofta så att jag borde hoppa in i Minecraft och bara spela det. Men jag vet att börjar jag spela det och liksom sätter igång något stort projekt eller ska slutföra något projekt som jag redan har börjat på, så det tar för mycket tid. Då kommer jag inte spela något annat.
Jag har försökt så många gånger att liksom starta en ny värld och liksom hitta tillbaka till den magin vi hade då på 360-versionen av spelet. Men det har aldrig riktigt gått. Jag tror att det tåget har gått för mig. Men jag håller med dig om att det är ett makalöst spel.
Men jag tror att för dig att liksom komma in i Minecraft igen, då hade vi behövt spela tillsammans.
Oh.
Och sen så bara, nu gör vi det här. För det är svårt själv. Men jag har ju mitt jäkla gigantiska slottsprojekt som jag börjar med, som jag inte har slutfört. Som jag, ja, nu är det några år sedan jag var inne och hoppade och, liksom, och började fortsätta bygga på det. Men någon gång så skulle jag vilja slutföra det.
Men det är lite som The Sims för mig. När jag spelade när det begav sig, då var det någonting alldeles särskilt för mig. Sedan dess har man fått så himla mycket olika spelupplevelser liksom. Och dessutom så har man liksom inte lika mycket timmar att spendera bara på ett spel numera på det sättet som man hade då. Och det är lättare, till exempel som vi gjorde när vi spelade det parallellt, att liksom lägga x antal timmar på det. Jag recenserade ju en expansion liksom i samma veva också, men däremot så är det liksom inte samma sak längre. Det är inte samma sak som när jag satt och spelade liksom The Sims 2 8 timmar i sträck en lördag.
Nej, precis. Men jag tror att det hade behövt typ, hade det kommit till The Sims 5 och vi hade suttit och spelat det, så tror jag
då hade man nog
spelat massa timmar i det. Ja. Ja, men det var våra äventyrsspelslistor. Jag hoppas det var till nöje och belåtenhet.
Och nästa lista vi får liksom begäran på ska vara ännu bredare.
Bästa spel.
Ja. Typ, ja.
Fast jag skulle nästan säga att bästa spel är lättare än äventyrsspel. För att då är det liksom att okej, men det här är de spel jag tycker bäst om. Jag behöver liksom inte definiera in det på vad kategoriseras som det här spelet.
Men det är väldigt brett.
Jo, men där är det. Men då är det så här, det här är mina 10 liksom, spel jag tycker om bäst om. Och jag tror säkert att flera av spel som jag nämnt idag hade platsat in på en sån lista också. Dessutom.
Alltså jag älskar ju att göra listor, men det kändes skönt att vi faktiskt körde en topp 5.
Ja, annars hade vi suttit här till imorgon.
Jajamän.
Men eftersom vi nu har kommit in på avsnittets sista del så har det blivit dags för quiz. Och den här idag så har jag faktiskt Pokémon-tema på alla frågorna, för att jag har inte haft Pokémon-frågor nu på ett tag. Så att nu är det bara Pokémon-frågor som gäller.
Mm.
Och här kommer Jag måste bara se vad jag har skrivit, okej. Okay. Har jag gjort det för komplicerat? Nej då. I Pokémon Guld och Silver introduceras inte bara nya stridstyper och en helt ny världsdel. Även 100 nya monster var laddade på de nya kassetterna och här fick vi även träffa på bebis-Pokémon för första gången. Hur många av dessa baby-Pokémons som har högre utvecklingar finns i Röd och Blå? Så att alltså, hur många av de bebis-Pokémon du får träffa
som Pichu
i...
liksom.
Jaha, Pikachu.
Vilka av de föräldrarna finns i?
Nej, men precis. Vilka av de här bebis-Pokémon har en förälder från föregående generation? Ja. Du sa det mycket bättre än vad du hade skrivit det. Är det A, 5 av 8 bebis-Pokémon? Är det B, 3 av 8 bebis-Pokémon? Eller är det C, 7 av 8 bebis-Pokémon?
Den där kan komma på i Pichu.
Jag gissar på 3.
C alltså. Eller nej, B.
Ja.
Okej, okay, jag fattar. Det var, jag tänkte att du svarar svart alternativet.
3 stycken.
3 stycken finns, har föräldrar i Röd och Blå.
Jag lutar mot 3 också, men jag... Jag tror inte det är 7. Jag säger 3. Nej, jag säger 5.
Och rätt svar är C. 7.
Åh, gud!
Jag var väldigt förvånad. Får, den enda
vilka
Pokémon...
är det?
Ni måste tänka, det är Pichu, Clefable, Igglybuff, Magby.
Det låter som det är påhittade grejer du.
Nej, nej, Magby.
Det är exakt vad det är.
Sa jag Pichu?
Du sa Pichu.
Ja, det gjorde du först.
Pichu, Magby, Elekid. Sen är det, jag kommer inte ihåg vad namnet är på det här, men han har en förälder som är från Guld och Blå, men han kan också bli Hitmonchan och Hitmonlee.
Okej, så den enda som är...
Jag vet
är
precis vilken det är.
Azumarill då?
Nej, Azurill är från tredje generationen.
Ja. Ah. Vilken är den som...
Togepi.
Togepi.
Togepi är den enda liksom som har en karaktär som är liksom från den nya då. Helt och hållet. Ja, men det... Fråga nummer 2. Fairy-type i Pokémon är den senaste liksom... typen som har lagts till i serien. Men i vilken generation introduceras den? Är det A, generation 3, alltså Ruby och Sapphire? Är det B, generation 6, som är X och Y? Eller är det C, generation 9, som är Scarlet och Violet?
Ja, jag kan den, jag tror jag, faktiskt. Ja, det gör det. Nej, det gör jag fan inte.
Jag tror att det är det andra alternativet.
Generation 6.
Jag kommer inte ihåg vilken det är, men det är X och Y tror jag det är. Jag vet inte vad det är tredje.
Säger du också generation 6?
Vad är det andra alternativet?
X och Y. Ja, X och Y.
Okej, okay, ja, men jag tror att det är X och Y.
Mm. Och det är rätt. Yes. Det är generation 6.
Hurra.
Först tänkte jag generation 3, men jag bara väntar lite nu. Nej. Mm.
Jag tror det var inte någon ny typ i generation 3 tror jag. Och så hade vi Steel och Dark i generation 2.
Just det.
Och här kommer frågan nummer 3. Vi är vana vid att Pokémon kommunicerar med att säga sina namn även om det finns monster som till synes kan prata. Team Rockets Meowth är nog den mest kända Pokémon som faktiskt kan prata människospråk i animen. Och min fråga är... Vilken var det andra monster som kunde tala människospråk i serien? Alltså den tecknade serien. Är det A, Ghastly? Är det B, Mewtwo? Eller är det C, Slowking? Och det här är alltså andra monster de träffar på som kan prata.
Mm. Jag tror det är Ghastly.
Jag har också för mig att det är det, fast jag tror att, om inte jag missminner mig, typ Ghastly så här transformerar sig till någonting annat eller vad det nu är. Jag kommer inte ihåg exakt, för det var så himla länge sedan jag såg serien, men jag tror liksom att det var någonting lurt där.
Jag var inne också, det blev lite annan typ sån här The Ring-flickan och sån här skit och så.
Något i den stilen.
För hade du inte sagt serien så hade jag tänkt Mewtwo. För att han pratar i filmen.
Mm, precis.
Slowking. Jag har inget minne. Jag har typ en bild i huvudet. Han står där och liksom...
Ni svarar båda Gastly.
Ja.
Och det är rätt.
Yes.
Det är faktiskt bra att ni kommer ihåg. Jag kom inte ihåg att Gastly kunde prata. Jag bara, Slowking lär ju vara rätt här. Slowking finns med i Pokémon 2. Som pratar. Och Mewtwo kan ju också prata, givetvis.
Ja, Mewtwo kommer väl däremellan?
Yes, Mewtwo i första filmen. Och Slowking i andra filmen. Och Gastly är med någon gång i första säsongen av serien.
Mm.
Bra film.
Vilken då?
Pokémon-filmen.
Den första?
Ja.
Ja, den är bra. Den andra också. Sen blir de skräp.
Nej, jag tyckte de var asbra då. Jag vet inte hur bra jag hade tyckt de var idag, men...
Alltså, jag lovar att tårarna hade fan sprutat i slutet av första filmen när fan Ash blir förstenad och Pikachu börjar grina.
Men inte för att Ash blir sten, utan för att Pikachu är där och liksom försöker väcka honom.
Jag har en historia kopplat till första Pokémon-filmen, för att jag var ju så himla Pokémon-token när jag var liten. Jag fick inte gå och se den första filmen på bio. Men när den kom på VHS så ville jag ha den över allt annat. Och jag visste att mamma hade köpt filmen. Och hon sa så att men om du ser till att ditt rum är städat så får du se den.
Mm.
Så jag städade mitt rum och jag fick inte se filmen.
What?
Vilket svek.
För jag tror hon hade glömt bort. Men jag kom ihåg, så att jag visste vart filmen var någonstans. Så jag smög och tog i filmen och tittade på den.
Ja, men du har inte brutit några regler.
Jag fick så jävla mycket skäll. Så inte nog med att jag var ledsen över att Pikachu hade grinat, så jag var också ledsen för att jag fick en jävla massa skäll. Och vem var det som såg till att jag fick skäll? Jo, min syrra skvallrade.
Ah, Janne! jävla narc. Det... Alltså, men du städade ju till och med. Alltså, vilket jävla skit!
Jag vet. Jag städade, fick inte se filmen och jag tänkte... Och någonstans inne, jag kommer ihåg hur jag resonerade med mig själv. Men jag har ju städat.
Ja, och men du har ju städat.
Hon sa att jag vet, men jag hade ju kunnat sagt till mamma att jag har städat rummet, nu får jag se filmen. Men jag var rädd att jag skulle få skäll på grund av att jag påminde. Så att jag snodde filmen, fick se filmen och fick ändå skäll, men jag fick i alla fall se filmen. Men min syrra har varit en riktig skvallerbit. Jag kommer ihåg när jag och Robin skulle bestämma att vi skulle vara vakna hela natten. Vi skulle dygna för första gången. Ja, då skvallrade hon ju, så att mina föräldrar var jättesura att vi skulle försöka vara vakna. Vi var vakna ändå, by the way. Men
såklart det var...
Jag gick inte runt och skvallrade på min lillebror när han gjorde dumheter. Jag hade hans rygg. Ja, Oliver, jag ska gå.
Jag hade min syras rygg också, kan jag säga dig.
Ja.
Men ja.
Oliver, jag ska gå typ röka på och sätta på den här bruden under det här huset. Ja, okej. Okay. Go for it. Jag säger att du är och sover över hos Jocke eller någonting, liksom. What the fuck?
Ja, men så är det. Så jag skämdes lite också att prata om den första Pokémon-filmen efter det kom, för jag fick så himla mycket skäll. Alltså. Jag var oärlig och allt.
Dålig stil.
Fult. Ja, verkligen.
Väldigt.
Men jag städade.
Nej, inte på din. Jag menar att det var dålig stil av att du fick skäll.
Ja, ja. Men jag städade också.
Ja. Precis, du gjorde, hon sa du städade, du får se filmen, du städade, du såg filmen och så fick du själv.
Ja. Men jag fick se filmen.
Ja. Ja, du fick se filmen i alla fall, skitsamma.
Yes. Tack, men det var allt vi hade att säga idag, helt enkelt. Långt av. Tack Björn för tipset till listan. Och ni kan också göra som Björn och mejla in till oss på kontaktetspesan.com. Mm. Vilket Björn inte gjorde, för han skrev på Instagram. Vilket ni också kan göra. Ni kan också skriva via Spotify. Det är väldigt enkelt att lämna kommentarer numera på Spotify. Så gör det. Det är alltid lika kul om ni har något att diskutera. Vad har ni för favorit äventyrsspel? Så kan ni säga det. Hur definierar ni ett äventyrsspel? Kan vi också ta det?
Vad är den sjukaste trofén ni har tagit?
Vad är den sjukaste trofén ni har tagit? Också viktigt att veta.
Snart kommer Stefan.
Ja, Stefan. För Stefan är det inte sjukt.
Nej.
Det är liksom hans normal skill level. Stefan, så man bara säger, okej, okay, Stefan.
Stefan kan vara käft. Bara kom här och skryter.
Han bara, det finns inga för svåra troféer.
Bara dåliga kläder.
Ja, men det är någonting han hade sagt faktiskt.
Nästa vecka är Gamescom, så vi kommer säkert ha massa att prata om det. Tack för att ni har lyssnat. Gå in på lowlin.se. Lämna femstjärniga recensioner. Ja, även om ni inte tycker att vi förtjänar fem stjärnor, så tänk bara Mario Party style, så får vi fem stjärnor automatiskt. För att man ger alltid extra stjärnor till de som är lite sämre.
Ja.
Så hörs vi nästa onsdag. Hej då!
Hej då!